Kvällsstunden vecka 31, 2026. Inläst på Daisy, CD och webb av Rolf Westman. Har du frågor som rör Kvällsstundens taltidning kan du ringa Kvällsstundens kundtjänst på telefon 021 19 04 15 måndag till fredag 10-12 och 13-15. Innehåll. Första sidan. När eldkvarn brann. Systrarnas öden. Brev från läsarna. Läsardikter. Sommarpratare. Sommarkviss. Sommarbilden. Nöjesprofilen. Skälviksborg, följetong 1, naturfrågan. Mitt i maten, resan genom Sverige, novellen. Gud rid Torbjörnsdotter, den mystiska Banksy, läsarberättelser, sportprofilen. Följetong 2, tv-stunden, rätt svar, personligt. Marknaden, med ett leende, samlarkort, kåseriet. På första sidan stora bild ser vi en hand som noppar ett bröd i en orangefärgad grönsaksröra. Rubriken är Världens käk i köket. Andra rubriken på första sidan är Vikingakvinnor. Äventyrslysta Gudrik tog sig ända till Vinland. Vem är han, Banksy? Den ljusskygga gatukonstnären. Då brann eldkvarn och vi reser till Närke. Vi går vidare till sidospalten som är signerad Agneta Brolin som skriver under rubriken Inledningsvis. Den här veckan går landskapsresan till landets gnälligaste landskap. Nej, så kan man verkligen inte säga. Visst finns det gnällspika på flera håll i Närke. Men de närkningar jag haft att göra med, främst kollegor, har varit bland de roligaste människor jag träffat. Det är alltid något att berätta och gjorde det med glimten i ögat, som vi har skrattat tillsammans. En av dem hade gjort en grej av att berätta historier på dialekt. Om du hört revykungen Peter Flack göra rollfiguren Hjalmar Berglund från Viby, kan du föreställa dig vad jag menar. Om inte finns chansen i höst, när Hjalmars lyckopiller spelas i brevens bruk. Nåja, gnällbältet sträcker sig en bra bit utanför Närke. Det finns det som menar att det gnäll som värst i Eskilstuna-trakten. Någonstans mellan Örebro och Eskilstuna. Kanske det är som gnälligast dialektalt sett. Det är roligt med dialekter och det är något vi borde vara mer rädda om. Tyvärr har det dialektala språket i olika delar av landet slätats ut. Men än så länge går det att höra från vilka landsända någon kommer. Den som vill kan till och med utbilda sig till i dialekter. Exempelvis vid Uppsala universitet som i sommar kör en grundkurs om dialekternas framväxt och utveckling. Vill man studera en specifik dialekt är det enklast att vända sig till en folkhögskola, ett studieförbund eller en hembygdsförening. Allra bäst är nog att hitta någon att töla, gaffla, orda, tjåla, snacka och köta med. Någon som verkligen kan dialekten man är nyfiken på. Vilken ny dialekt skulle du vilja lära dig? Du har säkert hört uttrycket inte sedan eldkvarn brann. Men vad var egentligen den smått legendariska eldkvarnen och när brann den egentligen? På medeltiden uppstod talesättet först till kvarn, vilket syftade på att en bonde som kom först fick sin säd malen. Men kvarnen för att mala säd och krossa material har funnits mycket längre än så. Redan under stenåldern hade människor utvecklat enkla hantverkstyg för ändamålet. Gridkvarnen bestod av en platt underliggande sten på vilken materialet bearbetades genom att man gnuggade med en mindre rund sten. Under järnåldern konstruerades så roterande handkvarnar, men även dessa krävde en hel del muskelarbete. Under antiken och medeltiden fick så tekniken något av ett genombrott. Människan lärde sig då att utnyttja naturens krafter i form av vatten och väderkvarnar. Först ut var det gamla greken och romarna som utvecklade vattenkvarnar. Senare i dagens Iran byggdes så väderkvarnar. Under 1100-talet hade tekniken nått Europa. I början av 1300-talet byggdes det första i Sverige. Problemet med framförallt väderkvarnen var dock att den var beroende av naturens nycker. Blåste det inte var det inte mycket mjölnaren kunde göra annat än att mala säden för hand. Vattenkvarnen var mindre känslig men tappade i effektivitet under perioder av lågvatten. I början av 1800-talet tog den industriella revolutionen fart i Europa och Nordamerika. Först i Storbritannien, sedan successivt i kontinentens övriga länder. Motorn i industrialismen var ångmaskinen. Denna skulle förändra även sättet att mala säd. När tekniken kom till Sverige kallades den eld- och luftmaskin, det vill säga den drevs av eld och luft. Men det senare avsågs vattenånga. Den anläggning som skulle bli känd som eldkvarn byggdes 1805 på Kungsholmen i Stockholm. Den var för sin tid en pampig byggnad. Idag tronar Stockholms stadshus på platsen. Den brittisk-svenska industrimannen Samuel Owens kunskaper var avgörande för installationen. Det var inte för inte han kallades den svenska verkstadsindustrins fader. 1815 såldes anläggningen till staten och snart blev eldkvarn ett begrepp hos den tidens stockholmare. Tre decennier senare, 1845, köptes kvarnen av den välbeställde bagaren Fredrik Altheins. Han drev rörelsen tillsammans med affärsmannen Adam Svanberg i form av firman Svanberg och Altheins. Så var ALTHAINTZ. Med hjälp av teknisk utrustning från närbelägna Bolinders verkstäder tillverkade man bland annat skeppsskorpor åt flottan och rederierna. Den 31 oktober 1878 rådde sedvanlig full aktivitet på eldkvarn. Men vid femtiden på eftermiddagen uppstod plötsligt en brand ett par trappor upp. Först trodde man att en nedrasad gaslampa antänt mjölet. Men en senare polisutredning visade att självantändning genom friktion i ett kvarnstenspar var en troligare förklaring. Hur som helst stod en stor del av byggnaden snart i lågor och branden lyste upp det höstmörka Stockholm. Folk samlades för att se det alltigenom kusliga skådespelet. Trots att branden var våldsam och förstörde stora delar av kvarnen krävdes inga dödsoffer. Däremot skadades ett 30-tal brandmän i släckningsarbetet och fick föras till Serafimerlasarettet. Dagen efter kunde följande läsas i Dagens Nyheter. Ett utomordentligt storartat fast en hemskt skådespel erbjöds huvudstaden igår eftermiddag. Vid och efter mörkrets inbrott då den på Kungsholmen belägna eldkvarnen med sina väldiga upplag av säd och mjöl härjades av en brand. Vartill man dess bättre hos oss ofta får se ett motstycke. Ge anseende till brandens häftiga utbrott och eldens raska kringgripande upplystes hela huvudstaden och dess närmaste omgivningar som genom ett trollslag. På Djurgården tycktes det som ett ofantligt elektriskt ljus skulle kastat ett mäktigt trålknippe åt detta håll och vattnet mellan Djurgården och Skeppsholmen var redan då eldfärgat. Ofantliga människoskaror vore på benen. Norrbro, Vasabron och Gångbanan vore till trängsel fyllda av åskådare bland vilka de mest varierande rykten gingo om brandens uppkomst och de otroligaste historier uppdiktades. En intressant detalj är att det tar brand så häftigt att hästarna som drog brandvagnarna inte ville gå över Kungsbron. Brandmännen fick koppla loss vagnarna och skjuta den för hand sista biten. Eldkvarn blev alltså paradoxalt nog eldens rov, men långt ifrån hela byggnaden förstördes. Delar av verksamheten kunde fortsätta trots skadorna av den eldstorm som uppstod. Stockholms brandkår var modern för sin tid och var snabbt på plats för att bekämpa elden. Utan deras insats hade troligen byggnaden totalförstörts. Ändå sjöng Eldkvarn snart på sista versen. I slutet av 1800-talet ansågs den tekniskt föråldrad jämfört med nyare ångkvarnar. Branden påskyndade beslutet att lägga ned verksamheten 1906. Först 1910 revs byggnaden för att ge plats åt stadshuset. Ändå lever den kvar i stockholmarnas kollektiva medvetande. Snart uppstod uttrycket "inte sedan Eldkvarn brann", som då syftade på att något hänt för väldigt länge sedan. Snart ansågs även ångkvarnen föråldrad, och efter andra världskriget konkurrerades det ut av större, modernare anläggningar med elektrisk drift. Dessa kunde köras dygnet runt, medan ångvarianten krävde frekvent påfyllning av kol och vatten och var mer känsliga för driftstörningar. Än idag finns emellertid en del som minner om den legendariska kvarnen i huvudstaden. Ett kvarter där den låg heter idag Eldkvarnen 1. Och en stentavla i stadshuset påminner besökare om att kvarnen en gång låg just där. Idag är det nästan 150 år sedan Eldkvarn brann, men nära 100 år efter branden aktualiserades namnet på nytt. 1976 ombildades nämligen en svensk musikgrupp och tog som sitt nya namn just Eldkvarn. Frontfigurer var Per Plura Jonsson och hans bror Karla, men bandet gjorde sin sista turné 2024 och är inte längre aktiv som grupp. Kanske dyker i framtiden upp ett nytt talesätt som lyder "inte sedan Eldkvarn spelade". Systrarnas öden i Nässlorna blomma. Vintern 1899 fick flickorna Ida, Anna och Betty Nilsson i Nyteboda mellan Skåne och Blekinge en inbjudan. På det rosenbladsprydda inbjudenskortet står att läsa att det tre, citat, "härmed inbjudes att övervara döpelseakten av vår lilla flicka, vilket inträffar torsdagen den 16 mars klockan 1 på eftermiddagen", slutcitat. Undertecknat Betty och Martin Olofsson. Kortet tillhör numera Mats Ovesson i Hällevik. Det hittades när ett dödsbo skulle sorteras. Det var Mats äldre släktingar som på sin tid mottog inbjudandet. Makarna Olofsson var föräldrar till Harry Martinsson, författare med världsrykte, Nobelpristagare 1974 och ledamot i Svenska akademin. Flickan som skulle döpas var hans stora syster Blenda Elvira, nummer tre i en syskonskara på 7 barn, av vilka Harry Edmund, född 1904, var nummer 5 och enda sonen. Betty och Martin Olofsson drev lanthandel i gränsbyn mellan Skåne och Blekinge. Det var ett stiligt par. Martin var lång och ljus. Han hade efter sina år som emigrant i både USA och Australien skaffat sig ett världsvant sätt. Betty var liten och mörk, som en karmesita om det inte varit för de djupblå ögonen. Båda ansågs vara typiska ordningsmänniskor, vilket bekräftas av det sirliga inbjudningskortet och av att Betty brukade anordna julfester och andra sammankomster för byns alla barn. Men en skugga vilade över familjen. Martins stora alkoholintag, Brännvin redde honom ofta in i slagsmål och misshandel, fängelsestraff och böter som sänkte ekonomin i familjeföretaget. Martin återvände till Amerika för att skaffa pengar. När Harry var några år gammal, han återvände hem 1908 men var då svårt sjuk i TBC. Affären i Nytteboda gick dåligt och familjen flyttade till grannförsamlingen Örkened. Där det är bättre affär och matservering i Djursboda. Martin avled 1910 i sviten av sin TBC och i med hans död kastar familjen in i en serie katastrofer. Charlotte inledde Betty en förbindelse med en annan man. Hon blev gravid och för att komma undan skammen emigrerade även hon till Amerika. Men först födde hon i Göteborg det oäkta barnet, sitt åttonde, som genast adopterades bort. Bettys halvsyster Hilda lovade att ta hand om resten av barnen med hjälp av Bettys äldsta dotter Edith. Men Edith var även hon TBC-sjuk, sannolikt smittad av fadern som hon vårdade och avled i maj 1911. Som sed var skulle Edith ligga lik. Hennes syskon tog adjö av henne inför den öppna kistan, men kroppen var redan stadd i förruttnelse. Hilda ville själv ordna fosterhem för barnen. Men församlingens styresman ville annat. Barnen skulle tillbaka till Jämshögs församling som Nytteboda tillhörde med ett hundratal meter som marginal. Hade barnen fast lite längre västerut kunde det möjligen besparas det lidande som nu följde. Fattigvårdsnämnden i det konservativt styra Jämshög att utakkorderade Harry och hans två systrar till varsitt fosterhem. I boken Nässlorna blomma berättade Martin Sonomuran som sockenbarnet Martin sändes till flera fosterhem i Jämshögs församling på 1910-talet. Här skildras hans upplevelser i tre gårdar, Norra Gillesnäs, Södra Näbbeboda och Alltid Hult. Nässlorna blomma, som han utgav 1935 under äktenskapet med Moa Martinsson, har kallats vårt första sociala reportage i bokform. Läsarna chockades. På gården Södra Näbbeboda, Nordas heter det i boken, vistades under en tid Harry med sin syster Lilly som fosterbarn. Båda barnen som var i 10-årsåldern vanvårdade så grovt att deras hälsa hela tiden äventyrades. Vi fick stryk och skäll för precis allting, berättade Lilly efteråt. De två sockenbarnen gick alltid omkring hungriga och dåligt klädda, översållade med löss. Ändå sände deras mamma kläder till den från USA, men paketen tog husbondfolket hand om. Lilly fick en gång tummen i kläm i en hackelsemaskin. Hon skrek och grät av smärtorna. Husbondfolket lade på spindelväv och smutsiga trasor. Sen låste de in henne i ett avsides rum. Hon tog sig ut genom ett fönster och blev liggande på vägen utanför. En granne såg henne och sa till gårdens ägare: att ni behandlar människor sämre än djur, men nu tar jag hand om henne. Lilly fördes till lasarettet i Karlshamn, där den yttersta tumleden amputerades. Den tiden blev den allra bästa för henne. Hon fick ligga i en säng med rena lakan och alltid äta sig mätt. Lasarettsläkaren ordnade en annan plats för henne än den beryktade Näbbebodagården. Som vuxen kom hon till Stockholm och arbetade på konditori. Där träffade hon också sin blivande man. Ännu värre gick det för minstingen Mimmi. Hennes fosterföräldrar drev ett småbruk i Vilshult och gick klädd i trasor och arbetade hårt från morgon till kväll. Även hon fick paket från mamman i USA med vackra kläder som fosterföräldrarnas vuxna barn fick ta. Mimmi fick en skada på höften och att hon for så illa. En morgon kunde hon knappt röra sig. En stationskar kom in och såg att hon låg i en bädd av halm. Tillkallad läkare blev bestört, skällde ut fosterfamiljen, och skickade Mimmi till lasarettet där hon opererades för röta i lårbenet. Även hon upplevde lasarettet som sin bästa tid. När hon kom tillbaka till fosterhemmet gick hon med käpp, haltade svårt och hade mycket ont, men fick ändå slita lika hårt som tidigare. Hon liknade en liten gumma då hon gick haltande med käpp och böjd med röda, bara och frusna fötter. Efter fosterhemsplaceringen for Mimmi till Landskronatrakten för att ta upp betor, men var för svag för sådant grovgöra. Hon hade bara en tunn klänning, inga underkläder och frös i kylan. En regnig och kall kväll knackade hon på hos en grannfamilj och bara för att komma in och värma sig. Husbondfolket lät henne stanna eftersom hon grät så förtvivlat. Efter vistelser i Malmö och Lönsboda kallade systern Lilly henne till Stockholm, där hon fick plats hos en familj i Ulriksdal. Hon fick bland annat beröm för att hon bakade så goda bullar. Hon fick dock aldrig tillbaka full rörelseförmåga. I Stockholm fanns redan brodern Harry. De båda systrarna träffade flera gånger Harry när han gick omkring och sålde dikter till tidningarna. Harry hade vid ett tillfälle tjänat en hel hundralapp och bjöd då sina systrar på Café Tysta Marie i Stockholm. Lille tackade för fika på att klandra honom för att han var så slösaktig med pengar som han nyss tjänat och inte hade sökt riktigt arbete. Skrivandet blir aldrig till något, sa hon. Jo, då sa det Harry. Du ska se att jag får Nobelpriset en gång. Lilly och Mimmi insåg att det varit i händerna på våldsmän. De fick livslånga skador av vanvården. Mimmi återfick aldrig sin fulla rörlighet och Lilly fick sina nerver förstörda. Lilly tillfrågades en gång om det verkligen var så illa på Norra Näbbeboda som Harry skrivit i Nässlorna blomma. Nej, sade Lilly. Det var ännu värre, men Harry var för snäll när han skrev boken. Modern Betty bodde i Portland i Oregon på USAs västkust. Där drev hon pensionat och restauranger. Och 1912 sände hon en biljett till näst äldsta dottern Clara som vistades i Stralsund i Tyskland. Hon valde att följa efter sin mor till USA. Clara hade också kokkonsten som yrke och arbetade periodvis i köket hos sin mor. Clara besökte Harry sedan denne fått Nobelpriset, men Harry var för sjuk för att ha någon behållning av besöket. Blenda, eller Vira, flickan som skulle döpas i ovan nämnda inbjudningskort, arbetade som barnpiga i Jämshög. Hon fick också en biljett till USA av sin mor. Hon flyttade dit och arbetade under en tid på moderns restaurang. Hon döpte om sig själv till Vera, förlorade med tiden både sitt språk och kontakter med syskonen i Sverige. Ranglid, som kom näst i ålder, arbetade först på flera jordbruk i Jämshög och sedan på sanatoriet i Broby. Hon gifte sig och blev kvar i Skåne, avslutar Billy Bengtsson. Brev från läsarna. Anders i Mölndal skriver: kommentar till Helig Ann angående att vallraffa kvällstunden vecka 28. Roar man sig mer att slå upp vallraffa i Svenska Akademiens ordbok anges det som att arbeta journalistiskt under falsk identitet i syfte att undersöka eller avslöja missförhållanden i samhället. Begreppet har varit ifrågasatt sedan det fick sitt namn från den tyske reportern Günter Wallraff, som förklädde sig för att undersöka sociala, arbetsrättsliga och rasistiska förhållanden. Naturligtvis har metoden främst kritiserats av dem som genom wallraffing avslöjas med obekväma oegentligheter eller brister. Nu senast har statsministern reagerat efter Aftonbladets avslöjande om att det var tämligen enkelt för en utomstående att ta sig in i ett av statsministerparets hem. Statsministern menar att reporterns agerande är anmärkningsvärt. men borde han inte vara mer oroad över att skyddet runt honom inte är bättre? Borde inte Säpo redan ha gjort en säkerhetsbedömning för att blottlägga bristerna innan statsministerfrun bjuder in Kretti och Pleti att komma och jobba gratis i hennes stiftelse fastigheter? Säpo har gjort en del missar förr när det gäller bevakningen av våra politiker. Självklart utsätter sig en vallraffande reporter för etiska, juridiska och ibland livsfarliga risker som kan ifrågasättas. Metoden kan också innebära ett trovärdighetsproblem om reportern gör sig skyldig till olaga intrång. Brott mot exempelvis tystnadsplikten. Eller till och med provocerar fram brott hos den som granskas. Men om svaren inte går att få fram på annat sätt, vem ska då avgöra när vallraffandet är viktigt eller sakligt, som du skriver Helian? Med tanke på att samhället sluter sig och blir allt mindre transparent, kanske vallraffandet behövs mer än någonsin. Det behövdes redan när Ester Blenda Nordström 1914 under falskt namn tog anställning som piga på en gård i Sörmland för att avslöja hur böndernas tjänstefolk hade det. Men det var långt innan ordet vallraffa ens fanns. Några ord av Winston Churchill. Det är i motvind som en drake lyfter. Lisbeth Larsson i ett kort inlägg under rubriken Var rädd om strumporna. Strumpor och sockor blir rena i påse i maskin. Det går att torka i tumlar i påsen. Då försvinner inga sockor. Eventuellt kan man sätta en klädnypa i paret så att det inte skiljs åt. Om det är lämpligt att torka ylle i tumlar och tvätta i maskin undrar jag. Som åt Per i Schweiz 1968-69 hade vi ylletvätt på maskinen men jag fick tvätta för hand. Både tvättvattnet och sköljvattnet ska vara 30 grader och det ska vara glycerol i sista sköljvattnet. Att stoppa strumpor är det också vits med. Wool power vits. Det är bra att ha tillräckligt med garn över när man stickar strumpor just till att stoppa med. Stopp, svamp finns bland annat att köpa hos gamla Huskvarna i Lund. Maj D. i Värmland skriver: Svar till Tina om knäledsbyte i kvällstunden vecka 26. Efter att under lång tid haft värk i båda knälederna, otaliga läkarbesök, fysioterapeuter och röntgen fick jag slutligen tid för operation i maj 2011. Det bestämdes att byta ut båda knälederna samtidigt och två kirurger opererade varsitt knä. Jag fick epiduralblockad, alltså bedövning i ländryggen, så jag var inte nedsövd men sov lite till och från ändå. Operationen tog cirka 4 timmar, var kvar på sjukhuset några dagar och även på patienthotell där jag fick lära mig att träna rätt efter ingreppet. I början var det givetvis smärtsamt och jobbigt. Man hade inget ben att stå på. Jag minns att jag fick stiga upp dagen efter operation och hänga över ett så kallat hängbord. Det är klart att allt var jobbigt, men jag fick bra smärtlindring. Det är väldigt viktigt att följa instruktionerna med gymnastiken. Vid hemkomsten fick jag använda rollator och sedan kryckor. Efter cirka 3 månader var jag återställd. Jag fick verkligen livet tillbaka. Nu har det gått 15 år och fortfarande fungerar knälederna perfekt. Jag är rörlig och kan promenera, cykla, simma och rör mig raskt i skog och mark. Efter knäledsbyte är det vissa sporter man ska undvika, som till exempel att rida, springa, hoppa och åka slalom. Men längdskidåkning har fungerat jättebra alla vintrar sedan dess. Snart fyller jag 79 år och gympar och rör på mig varje dag och tänk så fantastiskt att aldrig ha ont i knäna. 3 sommardikter. John Blund av signaturen Valle. En dag på SJ jag blev kund. Färd med buss till Lund. Jag köpte mig en hund som kostade några pund. Liten, pigg, svart och sund. Långa öron, en aning rund. Svansen viftade till kvällens stund då gruset kom till lille John Blund. En vän för livet blev den hund jag en dag köpte i Lund. För några pund. Tack för allt, lille John Blund. Livet i nu av Erika Jarl. Hur kan vi veta om dagen efter den här, innan vi ens är där, om ditt solsken vill skina, ditt regn falla eller en storm yra? Vem kan veta när knoppar vidgas? Vem kan veta när åskan går? Vem kan veta om dagen är morgon, om vi ens den dagen får? Följ din regnskur, sol och vind. Låt dig vara dagen din. Knoppar brister, tid är nu. Med det vill jag säga, följ ditt nu. Lyssna in, var ditt nu. Kroppens egna behov vet bara du. Följ ditt nu. Rasera inte mina luftslott av Veronica Kärnes. Det är mitt hem. Blås inte bort mina rosa moln. Det är det som bär mig. Sommar i P1. Här presenteras 7 sommarpratare. Sommar i P1 sänds varje dag klockan 13. 30 juli, Alexandra Polivanova, mottagare av Nobels fredspris. Memorial Ryssland grundades i slutet av 80-talet och arbetar för mänskliga rättigheter och kartlägger människorättsbrott. Ibland kan man få intrycket att de som jobbar i den ryska säkerhetsapparaten är som robotar. I själva verket är allt mycket värre. Slutcitat. 31 juli, Elin Rombo, operasångerska. En av våra starkast lysande stjärnor på den internationella operascenen. Debuterade redan under sin studietid. 1 augusti, Christopher Leander, författare och översättare. Prisade översättare och författare, främst franska och engelska, litteraturkritiker i Svenska Dagbladet. 2 augusti, Ebba Witt-Brattström, författare och litteraturprofessor, har lyft fram kvinnliga författare i litteraturhistorien. Som feminist aktiv i 70-talets grupp 8, 90-talets stödstrumpor och medgrundare av Feministiskt initiativ 2015. 3 augusti, David Wiberg, skådespelare, författare och komiker, är en del av humorkollektivet Varanteatern och tidigare gett ut flera kritikerrosade böcker för läsare i alla åldrar. 4 augusti, Elham Rostami, neurokirurg. Forskar om hjärnskador, ordförande Sveriges unga akademi. 5 augusti, Pelle Larsson, basketspelare, Miami Heat, NBA. 4 svensk någonsin att bli proffs i amerikanska basketligan NBA. Sommarkviss skapat av Annette Grandin. Utmanar dig själv eller någon kär vän i sommarkvisset. Rätta svaren kommer sist. Fråga 1. Falukorv. Kan det bli svenskare än så? Men hur många procent kött måste falukorven ha för att få heta just falukorv? ?80%, 75%, 65% eller 45%? Fråga 2. En kvinna räknas som den första dataprogrammeraren, har fått ett programspråk uppkallat efter sig. Vad hette hon? Linda Lovelace, Elizabeth Lovelace, Susanne Lovelace, Ada Lovelace. Fråga 3. Internationella fotbollsförbundet FIFA har varit i blåsväder under årets fotbolls-VM. Vad heter FIFAs president? Giovanni Infantino. Gianni Infantino. Giovanni Infantino. Gianni Infantino. Fråga 4. Boccia är en sport där man med klot ska komma så nära en liten målboll som möjligt. Vad heter den lilla bollen? Pallino, Pinco, Piccolo eller Prego? Och till sist fråga 5. Stellan Skarsgård har fyllt filmdukar sedan 1968. Nu dyker flera av hans barn upp på vita duken. Hur många barn har Stellan Skarsgård? 5 stycken, 5 söner. 7 stycken, 4 söner och 3 döttrar. 6 stycken, 3 söner och 3 döttrar. Eller 8 stycken, 7 söner och 1 dotter. De rätta svaren är... ...45% på fråga 1. Fråga 2. Ada Lovelace. Fråga 3. Gianni Infantino. Fråga 4. Pallino. Fråga 5. 8 stycken, 7 söner och 1 dotter. Under rubriken Läsarnas egna sommarbilder läser vi På jakt efter äkta vara. En liten humlig baby kom flygandes och satte sig på mina nya jordgubbstofflor. Insänt av Kerstin Sköld i Kopparberg. Det vi ser på bilden är en närbild av hennes jordgubbsdekorerade toffel och på den sitter den här lilla humlan. Nöjesprofilen. Cowboy, maffiajurist, översköjtnant och predikant. Robert Duvall kunde spela alla roller, gjorde det med passion och inlevelse. Han gick bort i februari 2026, 95 år gammal, lämnar han efter sig en av filmhistoriens mest imponerande karriärer. Robert Selden Duvall föddes den 5 januari 1931 i San Diego som son till amatörskådespelerskan Mildred William Howard Duvall. Högt uppsatt officer i amerikanska flottan. Familjen flyttade ofta. Men många av barndomsåren tillbringar han i Annapolis, där fadern tjänstgjorde vid flottans akademi. Det var en uppväxt präglad av disciplin och förväntningar. Fadern såg gärna sonen skulle följa i hans fotspår och söka sig till flottakademin. Men Robert visste tidigt att han inte var ämnad för uniformen. Jag var usel på allt utom att spela teater, har han sagt i intervjuer. Duvall gick på flera skolor runt om i landet innan han tog examen i drama vid Principia College i Illinois 1953. Kort därefter gjorde han sin militärtjänst, inte strid som det ibland felaktigt skrivits, utan på hemmaplan. Under en period i Georgia hann han till och med stå på scen i en amatörteater i Augusta. Det var där han kände att scenen var hans rätta hem. Vintern 1955 tog han steget som så många unga skådespelare drömt om. Han flyttade till New York och började studera vid det anrika Neighborhood Playhouse. Där undervisas han och den legendariske Sanford Meisner och i klassrummet satt två andra unga män som senare skulle bli hans nära vänner, Gene Hackman och Dustin Hoffman. De tre delade både lägenhet och drömmar och hankade sig fram på en rad ströjobb. Duvall sorterade post, körde lastbil och arbetade på Macy's. Men på kvällarna tränade de tre vännerna scener, diskuterade teater och höll drömmen vid liv. Duvalls stora genombrott på teaterscenen kom 1965 när han spelade Eddie Carbone i Arthur Millers Utsikt från en bro. Men redan 3 år tidigare hade han debuterat på Vita duken och det med besked. som den gåtfulle Bo Radley i Skuggan över södern. På engelska To Kill a Mockingbird visar han en stillsam intensitet som imponerade på både kritiker och publik. Manusförfattare Horton Foote, som rekommenderat honom för rollen, skulle senare beskriva Duvall som vår främsta skådespelare. Under 1970-talet tog karriären fart på allvar. Rollen som Tom Hagen i Gudfadern 1972 gav honom en Oscarsnominering och gjorde honom känd för en bred publik. Han fortsatte med minnesvärda roller i filmer som Avlyssningen 1974, Network 1976 och naturligtvis Apocalypse Now 1979, där han spelade den ikoniska överslöjtnanten Kilgore. Repliken I love the smell of napalm in the morning. På svenska, jag älskar doften av napalm på morgonen, har för alltid skrivit in honom i filmhistorien. Trots alla utmärkelser och klassiker var det en tv-roll som Duvall själv höll allra högst. Rollen som den karismatiska livsnjutaren Augustus Gus McCrae i miniserien Den långa färden 1989. Den långa färden, Lonesome Dove, är en episk västernberättelse om två åldrande före detta Texas Rangers som bestämmer sig för att genomföra en sista stor resa, att driva en enorm boskapsjord från den lilla gränsstaden Lonesome Dove i Texas hela vägen upp till Montana. Det blir en färd fylld av faror, vänskap, förluster och moraliska prövningar. En berättelse om lojalitet, mod och livets ofrånkomliga förändringar. Under 1990- och 2000-talen fortsatte Duvall att arbeta flitigt, både i film och tv. Han porträtterade allt från Josef Stalin till Adolf Eichmann och vann flera priser. För miniserien Broken Trail 2006, en stillsam och stark västernberättelse som utspelade sig på 1890-talet, fick han ta emot en Emmy. 1997 gjorde han dramat Aposteln, där han både skrev manus, regisserade och spelade huvudrollen. Duvall gifte sig 4 gånger, men fick aldrig några egna barn. Med sin karaktäristiska blandning av humor och uppriktighet konstaterade han en gång i en intervju: jag antar att jag skjuter lösa skott. Jag har försökt med många olika kvinnor, både i och utanför äktenskapet. Hans första hustru var Barbara Benjamin, tidigare dansare och programvärd i en amerikansk tv-show. De träffades under inspelning av Skuggor över södern 1962, var gifta i 11 år. Efter skilsmässan dröjde det innan han gifte om sig, men 1982 var det dags igen. Denna gång med skådespelaren Gail Youngs. Äktenskapet varade 4 år. I 4 år varade även det tredje äktenskapet med dansaren Sharon Brophy, stavat B-R-O-P-H-Y, som han gifte sig med 1991. Det fjärde och sista äktenskapet blev också den mest betydelsefulla. 2005 gifte han sig med argentinskan Luciana Pedraza. De delade inte bara samma födelsedag, den 5 januari, utan också en passion för argentinsk tango. Duvall blev med tiden så skicklig att han öppnade tangostudior i både USA och Argentina. Tillsammans grundade paret 2001 stiftelsen Robert Duvall Children's Fund, som hjälpte familjer i norra Argentina genom att renovera skolor, hem och vårdinrättningar. Det engagerade sig även i organisationen Pro Mujer, som stöttar kvinnor i norra Latinamerikas fattigaste områden. Duvall var dessutom aktiv i flera andra frågor som låg honom varmt om hjärtat. 2009 talade han offentligt mot planerna på att bygga ett Walmart varuhus vid infarten till det historiska Wilderness Battlefield i Virginia. 2011 deltog han i ett stort välgörenhetsevenemang för barncancerforskning i Texas. Och så sen så 2023 protesterade han mot en planerad Amazon-anläggning i sin hemkommun i Virginia. Duval hyllades under hela sin karriär. Han har kallats en skådespelares skådespelare. Och New York Times legendariska kritiker Vincent Canby kallade honom en gång den amerikanske Olivier. En jämförelse med den brittiska teatergiganten Laurence Olivier. Regissören Francis Ford Coppola ansåg att han var en av världens fyra eller fem bästa aktörer. Robert Duvall gick bort den 15 februari 2026 på sin gård i Middleburg i Virginia. Han blev 95 år. När hans hustru meddelade hans bortgång kom kommentarer från flera av de stora skådespelare som arbetat med honom. Al Pacino skrev i ett pressmeddelande: "Det var en ära att arbeta med Robert Duvall. Han var född till att skådespela. Hans gåva kommer alltid att bli ihågkommen." Slutcitat. Robert Duvall belönades med en Oscar för På nåd och onåd 1983 och därtill en rad andra utmärkelser: BAFTA, 4 Golden Globes, 2 Emmys och ett SAG Award, för att bara nämna några. Kanske var hans största bedrift att han genom decennier av roller lyckades gestalta människor med en sällsynt blandning av styrka, sårbarhet och mänsklig värme, avslutar Bitte Melin. Stegeborgs gamla slottsruin i en viss Lätebaken är ett känt riktmärke för sjöfarare som är på väg in på Söderköping och Göta kanal. Något som många kanske inte känner till är att det egentligen fanns ytterligare en borg i närheten av det nuvarande Stegeborg. Endast några kilometer bort på en höjd invid Yxeltorpsviken finns resterna av ännu en fornborg från samma tidsepok. Det är väldigt ovanligt att två borgar byggts så nära varandra i vårt land. År 1305 köpte kung Birger Magnusson Skälviks gård där han lät uppföra en fästning som försvar vid inloppet av Slätbaken. Denna borg förstördes emellertid redan år 1317, strax efter Nyköpings gästabud. Det var därefter platsen för borgen flyttades till Yxeltorpsviken under 1320-talet. Tyvärr blev inte heller den här borgens tid särskilt långvarig, utan var troligen endast i bruk under en 30-årsperiod. Under 1360-talet flyttades nämligen stora delar av byggnadsmaterialet från borgen åter tillbaka till den nuvarande Stegeborg. Ett mycket märkligt förfarande kan tyckas med allt arbete att flytta det tunga byggnadsmaterialet. Vid den här tiden tillhörde Skälviks borg biskopen i Linköping, men det var under vissa perioder även kungsgård, ägd av den svenska kungen. Till slut bestämde man sig dock för den nuvarande platsen där Stegeborgs ruin är belägen, på den så kallade Slottsholmen. En tid under 1500-talet blev Stegeborg en Vasaborg och förfallet blev allt mer påtagligt. Under 1700-talet togs byggnadsmaterial från borgen till byggnaden av Stockholms slott. Endast tornet sparades tack vare ett rådigt ingripande av landshövdingen. Resten av Skälviks borg kom att bli av nytt intresse 1902, då arkitekten August Valdemar Lundberg gjorde en utgrävning, då även en restaurering av borgen gjordes. Den hade då stått orörd i 500 år. Den senaste utgrävningen skedde år 2016. Huvudbyggnaden vid Skälviks borg var stor under sin tid, men är idag fylld av rasmassor. Vid utgrävningen har man bland annat funnit stengodsskärvor, en bakugn, mynt samt pilar till armborst. År 2012 bildades föreningen Skälviks borgs vänner, som har till målsättning att visa borgen för allmänheten genom att göra den mer besöksvänlig. Tanken är att man i framtiden också ska kunna visualisera borgen och dess invånare. Borgen som idag är ett skyddat fornminne kan endast besökas till fots. Tjejen som inte sade ett knäpp. Följetong av Kjell E. Genberg. Det är fjärde delen av 6, först en resumé. 15-åriga Daniel flyttar med sin familj, mamma Marilyn, storbror Magnus och Magnus 5-åriga dotter Åsa norrut. Trots att Daniel känner motstånd att flytta från Stockholm hittar han ganska direkt kompisar, bland andra Kejo och Erika. Daniel ser äldre ut än sina 15 år och tjatar om att få köra storebrors bil. En dag tar han bilen för att köra till biltvätten. Han blir stoppad av polisen men klarar sig och Magnus får åka till stationen och visa sitt körkort. Polisen tror att det var Magnus som körde. Daniel passar också på att göra extra nycklar till bilen. När skolan börjar får det en ny lärare, Lasse Ljung. En av tjejerna i klassen, Pernilla, är underligt frånvarande och det verkar som om det bara är Daniel och läraren som ser henne. Slut på resumén. Jag tänkte sätta efter Pernilla men var inte säker på om jag skulle våga eller inte. När jag inte fick fart på benen och kom ut på skolgården syntes den inte till någonstans. Ingen annan heller. Alla var skingrade. Det var inte mycket annat att göra än att lufsa hem med snödrevet. När jag kom in i lägenheten slängde jag väskan på skolhyllan och gick in i köket. Där fanns inte heller någon människa, men det låg en lapp på bordet. Vi har åkt in till stan med bussen. Magnus är på jobbet och Åsa och jag ska handla kläder. Det står en paj i kylskåpet. Värm den. Mamma. Jag tittade ut genom fönstret. Brorsans gamla Opel stod kvar, helt överslöjad. Han hade tydligen också tagit bussen. Den där pajen lockade inte alls. Jag tog bäggen och gick in på mitt rum och öppnade den. Tom. Jag hade glömt böckerna kvar i bänken. Inte för att jag egentligen gjorde något, men det var retfullt. Jag hade haft huvudet fullt av Pernilla och glömt att stoppa ner skolböckerna i väskan. Just då kom jag att tänka på en sak som fick mig att må betydligt bättre. Brorsan hade inte tagit bilen till jobbet. Det var visserligen begravd under en massa snö. Men med tanke på hur kul det är att köra bil tyckte jag inte att det var ett alltför stort besvär att skotta fram den. Visst, det var gångavstånd till plugget. Men jag behövde ju testa dubblettnyckeln en gång till. Så jag krängde på mig jackan över min norska lusekofta. Och sedan jag hittat skoven satte jag igång. Det tog nästan 10 minuter att få bort all snö. Men sen startade Opeln på första försöket. Den ryckte inte ens när jag släppte kopplingen och gav gas. På skolans parkering stod den enda bil kvar, troligen vaktmästarens. Jag backade in brorsans kärra bredvid den. Dörren in till skolan var inte låst. Jag skyndade till klassrummet och där låg böckerna under bänklocket. Jag slängde ner dem i väskan och gick ut. När jag kom till kapprummet fick jag nästan en chock. Det hade varit tomt när jag passerade där nyss, men då satt Pernilla Norin där. Är du kvar ännu? Pernilla, frågade jag. Väntar du på någon? Hon svarade inte utan såg bara genomträngande på mig. Jag tog ett djupt andetag och gick fram för att ge henne en tröstande klapp på axeln. Då drog hon sig undan. Jag fick enast dåligt samvete för att jag inte kommit för att prata med henne förut när hon tittade på mig så där i klassrummet. Så jag bestämde mig för att gottgöra det. Det är ett hemskt väder där ute, Pernilla, sa jag. Om du vill kan jag skjutsa dig hem. Jag har bil där ute. Hon svarade inte nu heller. Hon gjorde mig lite sur. Lite vänlig kunde hon väl ändå vara. Jag började gå därifrån, men efter bara några steg vände jag mig om. Pernilla följde efter mig. Hon hade varken mössa eller kappa på sig, fast det måste ha snöat när hon gick hemifrån i morse. Har du inga ytterkläder, Pernilla? Jag fick en knappt märkbar huvudskakning till svar. Den här konstiga tjejen behövde verkligen speciell tillsyn. Jag tog av mig min jacka. Du kan inte gå så tunt klädd i det här vädret, sa jag och räknade den. Ta den här, jag klarar mig med tröjan. Medan hon tog på sig jackan log jag och bröstade mig lite för att visa alla älgarna på min norska tröja. Det snöade fortfarande och jag blev tvungen att borsta av rutorna sedan jag öppnat dörren på passagerarsidan åt henne. Och det var typiskt. Jag körde hit hade bilskrället startat på stört. Men nu snurrade startmotorn trögt. Till sist gick maskineriet igång och det kom ett mörkt moln ur avgasröret när jag tryckte Pelle i botten. Sen kunde jag köra bort från lärarnas parkeringsplats och ut på den hala vägen. Dra om den jackan ordentligt, Pernilla, vädjade jag. Det tar tid innan det blir värme i den här gamla bilen. Jag kunde inte begripa varför hon inte svarade. Eftersom vi inte träffas förrän idag visste jag inget om henne och funderade som hastigast om hon var stum eller hade andra talsvårigheter. Hon var kanske bara blyg, i så fall väldigt blyg. Du får visa hur jag ska köra, Pernilla, fortsatte jag i ett försök att få henne att säga någonting. Jag är så ny här i trakten att jag inte hittar någonstans ännu. Jag kommer från Stockholm och flyttade hit strax innan terminen började. Jag åkte ut ur byn, vägen var isig och glatt. Jag märkte att jag blev allt bättre chaufför för varje minut. Det gick en kvart och sen gick det några minuter till. Pernilla stirrade bara rakt fram och sa inte ett ord, men plötsligt pekade hon mot en avtagsväg. Bor du däråt, undrade jag. Hon nickade stumt. Jag slog på körriktningsvisaren och svängde in på den lilla vägen. Efter 50 meter fann jag att det inte fanns en chans att komma längre. Vägen var alldeles igensnöad. Då lade jag ur växeln och vände mig mot henne. Det går inte att köra längre än hit, förklarade jag. Bor du långt härifrån? Hon skakade på huvudet. Då kan du kanske gå härifrån. Vill du ha sällskap hem? Jag kan gå tillsammans med dig. Hon hade redan öppnat dörren och var på väg ut. Tydligen ville hon inte att någon följde med. Okej, sa jag. Behåll jackan så länge. Jag kan få den tillbaka imorgon. Gjorde hon någonting som jag absolut inte hade väntat mig. Hon lutade sig mot mig och gav mig en puss på kinden. Sen slog hon igen bildörren och började allt fortare pulsa fram genom snön. Vilken tjej, sa jag halvhögt för mig själv och kände att jag rodnade. Det borde jag inte ha gjort, för jag hade blivit pussad av flickor förr och på betydligt mer känsliga ställen än kinden. Men det var något med Pernilla som fick hjärtat att banka och sätta igång underliga tankar i hjärnan. Jag satt en stund med blossande kinder och såg henne springa genom drivorna. Snön borde ha yrt, men det gjorde den inte. Vad hon menat? Kysste hon mig för att hon var tacksam för skjutsen? Eller var det för något annat? Vill hon kolla om hon hade chans på mig? Jag lade i backen och bestämde mig för att det hade hon. För några korta sekunder hade jag känt mig alldeles svag inombords. Jag tyckte själv att jag tänkte alldeles förvirrigt. Höll jag på att bli kär? Dumheter, intalade jag mig själv. Det här gjorde jag bara för att hjälpa henne. Fast vem vet hur det blir framöver. Jag drog djupt efter andan och sa till mig själv. Nej, nu får jag skärpa mig. Jag måste hem innan brorsan kommer och märker att jag tjuvlånat bilen. Magnus hade inte hunnit hem innan jag ställt tillbaka bilen. Istället för skäll och den smäll på käften han hotat med fick jag beröm för att jag skottat fram kärran. Han skulle visserligen inte använda den. Det var ont om parkeringsplatser vid firman där han jobbade. Och för att kompensera honom för det fick han ett månadskort hos länstrafiken så att han kunde åka buss. Jag hade svårt att sova den natten och när nästa dag grydde slog jag upp ögonen och började tänka på Pernilla i samma sekund. Fast jag kände mig sömnig hade jag ingen tanke på att skolka den här dagen. Jag slängde i mig frukost och borstade tänderna efteråt. Något som inte hände varje dag. Sen hittade jag min gamla jacka längst in i garderoben. Jag var på väg ut när morsan hejdade mig. Daniel, röt hon och vände mig om tvärt eftersom jag visste att hon inte var att leka med när hon använde den rösten. Ja, mamma, sa jag milt. Hon kom fram till mig och nöp i jackärmen. Var är din nya jacka, frågade hon. Säg inte att du tappat den. Jag lade ut över 1000 spänn hos herrekiperingen. Ingen fara, mamma. Jag har bara lånat ut den. Och du är säker på att få den tillbaka, sa hon lika barskt och lät som om hon tvivlade på mina ord. Tvärsäker, svarade jag. Den är utlånad till en klasskamrat. Jag får den nog tillbaka redan idag. Det hoppas jag verkligen, sa moder Marilyn, och då skyndade jag mig ut. Det var motvind och snön piskade mig i ansiktet. Ändå skyndade jag mig för jag ville vara i plugget i god tid. Den enda som var där före mig var Fredrik Jansson. Han satt och lekte med sin mobiltelefon så jag tog fram min så att vi kunde jämföra. Han hade fler spel än jag, men hade förstås spelat dem ofta, så han tröttade snart och stoppade på sig telefonen. Keijo Koivula kom in och snart var de flesta i klassen anlända. Det snöade hemskt i morse, beklagade Fredrik sig. Jag kunde nästan inte ta mig hit. Keijo nickade. Samma här, konstaterade han. Fortsätter det så här så vet inte jag. Snart hela huset begravt i snö. Och min styrfarsa har ont i ryggen. Han kräver att jag ska skotta. Min blick flackade hela tiden, men jag försökte få syn på Pernilla. Men fanns ingenstans att se. Nu började jag bli riktigt orolig. Vad kunde ha hänt henne? Hur skulle jag få tillbaka min jacka så inte morsan blev hysterisk? Lasse Ljung kom ut från skolsalen och visade tydligt att han ville få oss tystare. Tydligen hade han hört vad vi klagade över. Jag håller med om att det är ett busväder, sa han. Och försökte se sträng ut. Om alla snackat färdigt nu så börjar vi lektionen. Jag trodde aldrig att den där dagen skulle ta slut. Där jag började med trodde jag att Pernilla blivit insnöad och inte kunde ta sig till skolan därför. Men då borde hon ha ringt och berättat det för läraren. Men jag sa ingenting och jag tyckte det var genant att fråga, fast jag började bli allt oroligare för henne. Då och då under dagen tänkte jag på den där kyssen på kinden och det gjorde mig ännu mer okoncentrerad. Så tog skoldagen äntligen slut. Jag släppte med mig väskan och skyndade hem. Fick du inte tillbaka jackan, var det första morsan sa när jag kom innanför dörren. Nej, det han lånade den till kom inte till plugget idag, men det beror nog på vädret. Det var en väldigt dyr jacka, sa mor och spände blicken i mig. Klart den var dyr, det visste jag redan, men å andra sidan hade jag sett jackor som kostade uppemot 4000 spänn. Men hennes klagomål gav mig en idé. Jag kan åka och hämta den, sa jag. Brorsans bil står här nere. Om du inte skvallrar för honom, lånar jag den och åker hem till den där kompisen. Hon såg förskräckt ut. Tänk om du åker fast för polisen igen, sa hon. Sa jag. Inte åker jag fast. Nu tror ju snut att jag är Magnus. Och han har varit inne och visat sitt körkort. Allt är lugnt. Fortsättning i nästa nummer. Naturfrågan av Hasse Jansson. Lyssna igenom hela texten. När du har listat ut vilken växt eller djurart som söks, skickar du svar till tidningen. Adressen är kvällstunden.se/tavlingssvar eller skriv läsningen i ett brev skickat till Naturfrågan 31 Kvällstunden Klockartorpsgatan 14 723 44 Västerås. Och priserna är trisslotter. Så till texten. Den här fågeln har en utpräglad nordlig förekomst i Europa. Den återfinns både i Skottland och på Island och vidare över hela Skandinavien och österut till Sibirien. På Island är den förresten den enda häckande arten i sin familj. Vinterhalvåret tillbringar den här fågeln i Spanien, Italien och Frankrike, men påträffas sällan i Nordafrika, dit flera av de närmaste släktingarna flyttar. Det är en förhållandevis liten fågel för att ingå i den här fågelfamiljen. Kroppslängden är 19-23 cm och dess form är kompakt med stort huvud och kort stjärt. Könen är lika med brun rygg och sträckad vit undersida. Den här fågelns sång är varierad och kort och består av en fallande skala av flöjtande toner som avslutas med ett lågmält gnissel. Varningslätet är ett smattrande trätt-trätt-trätt-trätt. Fågeln häckar framför allt i barrskog och björkskog i norra Europa och Asien. Boet bygger fåglarna i en stamklyka eller i en tät unggran, gärna i tät och sank slyskog. Och så ser arten vanlig ända upp i våra fjällbjörkskogar där den är en karaktärsart. Den här fågelarten är allätare och äter framförallt maskar, sniglar, blötdjur och insekter i alla utvecklingsstadier. Om hösten ingår även bär i födan. När vår fågel flyttar söderut gör den det i stora flockar, ofta tillsammans med björktrastar. I motsats till många andra fåglar har den här arten gynnats av det moderna skogsbruket med kalhyggen och arten klassas idag som livskraftig. Den här fågelns namn syftar på de roströda sidoflankerna och de roströda vingtäckarna. Vad är detta för fågelart? Mitt i maten med Ulla Mossegård som inleder. Den här veckan passar jag på att presentera några rätter från andra länder som ni kanske har provat. Annars är det dags nu. Koka en större kastrull med jasminris och spar till dagen efter så kan ni tillaga perfekt fried rice. Ett svar på vår pyttipanna men med ris. Servera ett härligt grillspett med frisk melonsallad. Avsluta det hela med en italiensk kaka med polenta. Och så en matfråga. Vad heter rätten som innehåller bland annat ris, kyckling, skaldjur, tomat och saffran? Så till recepten. Turkiet, mohammara, valnöt och paprikaröra. 1,5 dl färdig röra. 1 dl valnötter. 1/2 dl ajvarelish, en paprikaröra på burk. 1/2 tsk spiskummin, 1/2 tsk honung eller dadelsirap. 1 matsked citronsaft, salt och peppar, eventuellt lite olivolja. Mixa allt i en beredare eller med mixerstav. Välj en slät eller bitig röra. Servera som tillbehör på smörgås med annat grönt eller som en dipsås. Färska paprikor kan ugnsbakas i 10 minuter på hög värme och mixas ner i röran. Grekland. Souvlaki. Grillspett. 4 portioner. Ugn och grill. 600-700 gram fläskkarré och eller lamm. 3 matskedar olivolja. 1 matsked torkad oregano. 1 citron, saften, eventuellt zest, salt och peppar. Blötlägg grillspett om det är i trä, minst 10 minuter. Putsa och skär köttet i bitar 2x2 cm. Blanda marinaden, lägg i kött och låt det stå svalt i minst 2 timmar. Till köttet på spetten och stö över oregano och grilla den på grillen cirka 8 minuter eller i ugn. Vänd den några gånger under tiden. Pensa eventuellt med mer marinad under grillningen. Servera gärna med grönsallad, fetaost, tzatziki och klyftpotatis i ugn eller grill. Tzatziki 4 portioner. En gurka, 5 dl grekisk yoghurt 10%, 2 rivna vitlöksklyftor, en matsked olivolja. En skvätt vinäger, salt och peppar. Topping, olivolja, eventuellt svarta oliver med kärnor. Riv gurkan och krama ur vattnet ordentligt. Blanda alla ingredienserna och bred ut på en tallrik och ringla över olivolja. Låt den vila i kylen i en timme. Östra Medelhavet, melon och halloumisallad för 4. En halv nätmelon skuren i klyftor utan skal. 200 gram halloumi tärnad. Eventuellt en isad rödlök skivad. En tesked chili flakes. En lime zesten, en kruka mynta grovriven. En matsked satarkrydda, en gräsig olivolja och, eller matolja. Lägg melonklyftor på ett fat. Ringla över olja, toppa med chili flakes, limezest och riven mynta. Stö över za'atar. Stek osten i kuber i olja. Toppa melonen med ost tillsammans med skivad i isad rödlök. Za'atar-krydda cirka 1 dl. 1-2 matskedar sesamfrön rostade. 3-4 matskedar torkad timjan eller oregano. 2 matskedar sumak, en citruskrydda, en nypa flingsalt. Hetta upp en panna och rosta sesamfröna. Mortla, timjan, sumak och salt. Blanda ner frön, förvaras mörkt. Kan blandas med god olja och ringlas över vokade grönsaker, pizza, en sallad med mera. Thailand. Fried rice, en asiatisk pytt. 4 portioner. 8 dl kokt kallt jasminris. 2 uppvispade ägg. 2 matskedar olja. 200 gram strimlad kyckling eller biff. En matsked svampsoja. En burk bambuskott strimlade. 1 dl purjolök strimlad. 1 dl sockerärtor eller bönor delade eller strimlade. En halv röd paprika, salt och peppar, en nypa chili. För servering limeklyftor, koriander, eventuellt cashewnötter, eventuellt en näve skalade räkor. Blanda kött och soja, strimla grönsakerna. Hetta upp olja i en wok eller stor stekpanna. Stek det uppvispade ägget under omrörning och ta upp. Hetta upp ytterligare olja i pannan och fräs köttet. Tillsätt grönsakerna under omrörning och fräs 2-3 minuter. Tillsätt ris och ägg och blanda om. Stek ytterligare så riset blir varmt. Smaka av med salt, chili och peppar. Servera på fat med lime, hacka koriander eller thai-basilika och eventuellt lite skalade räkor. Danmark. Danska frikadeller, kokta köttbullar, 4 portioner. 350 gram kalvfärs, 250 gram fläskfärs, en halv gul lök hackad, 2 matskedar vetemjöl, 1 ägg, salt och vitpeppar. För kokning 1 liter vatten, eventuellt med en osaltad buljongtärning, en halv skiva citron, 1-2 matskedar salt per liter vatten. Vi serverar en gräddsås med citronsmak, kokt potatis, kokta grönsaker. Blanda smeten och forma lite större bollar. Koka upp vattnet med salt, citronskivor och eventuellt buljong. Lägg i bollarna 7-3-4 minuter tills bollarna flyter upp till ytan. Ta upp och lägg över i en gräddsås och värm tillsammans eller ät naturella. Åland. Ålandspannkaka med plommonkräm, 4 portioner, ugn 200 grader. 1 liter mjölk, 1 dl mannagryn, en kvarts deciliter vetemjöl, en halv tesked salt, en tesked nymalen kardemumma, 2 ägg, en kvarts deciliter strösocker, 15 gram smör. Katrinplommonkräm, 150 gram katrinplommon, 3 deciliter vatten eller 2 deciliter vatten, plus en deciliter rödvin, plus en tesked vaniljsocker. En matsked socker eller sockerersättning, en matsked potatismjöl till servering, kräm och vispad grädde. Koka upp mjölk, häll i mannagrynet och koka sakta 4 minuter under omrörning och låt svalna. Rör ner mjöl, salt och kardemumma. Vispa äggen poröst med socker och vänd ner. Häll smeten i smord ugnsform, grädda 45 minuter långt ner i ugnen. Skär plommon i bitar och koka cirka 10 minuter i vattnet och tillsätt sedan socker och koka ytterligare 5 minuter. Red av med potatismjöl utrörd i lite vatten. Låt kallna, servera pannkaka med kräm och lättvispad grädde. Italien, polentakaka med citron, ugn 180 grader. 120 gram torkade aprikoser, 3 kvarts deciliter rapsolja, 2,5 citron, 3 ägg, 1,5 deciliter grekisk krämig yoghurt, 175 gram vetemjöl, 100 gram polenta som är majsgryn, 2 teskedar bakpulver, 1 deciliter socker. Hacka aprikoser, lägg i en skål och häll på 1 deciliter hett vatten. Låt stå i 10 minuter och mixa sedan till en puré. Vispa melvisp ihop olja med 1,5 deciliter pressad citron, ägg och yoghurt till smeten tjocknat 2-3 minuter. Blanda de torra ingredienserna och vänd ner i smeten tillsammans med zest från 2 citroner och aprikospuré. Rör om. Häll smeten i en bakplåtspappersklädd springform cirka 20 cm diameter, grädde 45-50 minuter. Kakan ska inte vara kladdig i mitten. Låt den svalna helt och riv över citronskal från 1,5 citron. Sverige, skogens glass, 4 portioner, 4 glassrån, 2-3 deciliter vispgrädde, plus eventuellt lite vaniljsocker. 2 deciliter frysta eller färska, plus 1 deciliter färska blåbär. 2-3 matskedar apelsin eller körsbärslikör, flingsalt. Vispa grädden på låg hastighet ganska länge och höj hastigheten på slutet. Lägg frysta blåbär i en kastrull och häll över likören och vispa under uppvärmning en stund. Avsluta med några flingor salt. Låt sylten svalna och vänd ner färska bär. Fyll lite av sylten i botten av struten, spritsa i vispgrädde och toppa med sylt. Och så svar på matfrågan. Paella stavat P-A-E-L-L-A, en spansk nationalrätt. Resan genom Sverige. Den här veckan är det landskapet Närke vi ska läsa om. Varje landskap i Sverige har ett träd som symbol för sitt landskap. Närkes landskapsträd är klibbal. Klibbalen som kan bli upp till 25 meter hög och räknas som ett medelstort träd trivs i skogsbryn, blöt miljö som våtmarker längs vattendrag och den kan till och med växa i vatten. Trädet är i trädsammanhang kortlivat och det oftast inte blir äldre än 120 år. Namnet har trädet fått för att bladen är mycket klibbiga. En klibbighet som finns kvar även när bladen blivit stora. Klibbalen som bär kottar är känd sedan medeltiden. Men den första publiceringen om trädet gjordes på 1600-talet. Landskapsträden är framtagna av Kjell Westerlind och publicerades första gången 2004 i just Kvällstunden. I början av 1880-talet befann sig Örebro i ett stort uppbyggnadsskede. Många sökte sig till städerna, lockade av den gryende industriepoken. De båda bröderna Per och Israel Eriksson tog sig till staden. De kom utfattiga med tomma händer, födde och uppväxte i ett litet torp strax norr om Nora och blev viktiga i utbyggnaden av staden. Per Eriksson var den äldre av bröderna och insåg snabbt en möjlighet att starta en byggverksamhet. Tillsammans med sin bror Israel startade han en stickerifabrik 1883, bröderna Erikssons stickerifabrik. Det blev upptakten till en omfattande byggverksamhet i Örebro med Per Eriksson som den stora byggmästaren. Relativt snabbt lyckades bröderna bygga upp större delen av västra Örebro. Genom åren var Per Eriksson involverad i bygget av nära 100 hus och fick epitetet Halva stan. Per överlät ansvaret för stickerifabriken till sin bror Israel 1898. Per var med och startade Marks tegelbruk 1902 samt ägde ett grustag i Jägarbacken i Karlslund och blev Örebros största arbetsgivare i början av 1900-talet. Stickerifabriken sysselsatte 35 fabriksarbetare och 6 sågverksarbetare. Per Eriksson var med i det mesta som byggdes i Örebro kring förra sekelskiftet. Bland annat Fågelsång åt familjen Bergman, nöjesetablissemanget Strömsnäs och finansieringen av Frikyrkoförsamlingens kyrka, Vasakyrkan. Både Israel och Per byggde flotta trävillor i närheten av fabriken. Israels villa, smyckad med mycket snickarglädje, finns fortfarande kvar vid Hagabron medan Pers villa är borta. Bröderna Per och Israel Eriksson blev förmögna och kom på så sätt i nära kontakt med Hjalmar Bergmans far som var bankdirektör. Det bidrog till att Hjalmar Bergman kunde följa träräven Per Erikssons liv på nära håll och Per blev en given huvudfigur i Hjalmar Bergmans roman Markurells i Vadköping. Hjalmar Bergman återkommer flera gånger till temat Bröderna Eriksson och i novellen Försök till försvar för villa ger han följande beskrivning och dessa båda bröder, citat. Jag minns två bondpojkar som komma till stan med en yxa och en såg. Den enkla utrustningen är kanske legendarisk, men jag tycker man ser de där pojkarna undersättsiga, breda, trygga. Med fräkliga, godmodigt, grinade ansikten komma klampa en sommardag vid Täby vägskäl, yxan på axeln och sågen under armen. Så byggde det något hus och det byggde större och det byggde bland annat Fågelsång. Det sist byggde det Halva stan eller åtminstone fjärdedelen. Yxa och såg, ordförandeklubbor och aktiestockar, kista och skovel, punkt och slut. Vartannat år förvandlas Örebro till en plats där konsten kliver rakt ut på gator och torg, mitt i människors vardag. Open Art har sedan starten 2008 vuxit till en av Sveriges mest omtalade konstbiennaler. Open Art är en konstplattform där alla oavsett bakgrund kan bli både överraskade och utmanade. Under 9 upplagor från 2008 till 2024 har utställningen lockat intresse både nationellt och i sommar är det dags igen. Den levande konstbiennalen drivs på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden i Örebro kommun och har som mål att göra konsten tillgänglig för både barn, unga och vuxna. Det är en utställning som inte kräver vare sig biljetter, förkunskaper eller särskilda vanor. Här möter man konsten där man råkar gå, på väg till jobbet, under promenad med barnbarnen eller när man går och fikar. Open Art har en tydlig vision. Det här ska vara en återkommande konstupplevelse mitt i staden, under bar himmel. Genom konsten vill biennalen inspirera till samtal, eftertanke och nya perspektiv och konsten vara till för alla. Varje upplaga av Open Art rymmer omkring 100 verk från hela världen i alla tänkbara och otänkbara material och uttryck. Och det är inte bara lokalbefolkningen som intresserar sig för konstverken. Utställningen lockar besökare från både när och fjärran. För barn och unga arrangeras workshops, visningar och skapade aktiviteter som uppmuntrar kreativitet och nyfikenhet. Genom åren har vissa verk blivit smått legendariska. Ett sådant är den jättelika kanin som 2011 låg till synes utslagen på Stortorget. 2015 hängde konstverket Think Different, en rad arbetsoveraller svävande över Köpmangatan som en kommentar om arbete och identitet. 2024 skapade den danska konstnären Marie Munch en jättelik moderkaka som placerades i Svartån mitt i stadens centrum. Alla ser dock inte odelat positivt på open art. Satsningen har ända från starten kantats av kontroverser och kritik. En av de mest ihållande debatterna rör kostnaderna för evenemanget. Kritiker har beskrivit finansieringen som ett slöseri med skattemedel och ifrågasatt det konstnärliga värdet i relation till investeringen. 2017 kulminerade en intern och extern kritikvåg där röster inom konstvärlden menade att organisationen blivit för tungrodd och byråkratisk. Den konstnärliga nivån har också diskuterats. Vissa upplagor har i lokalpressen avfärdats som oinspirerade. 2019 noterade kritiker att bristen på en sammanhållande tema skapade en villrådighet, även om vissa fann friheten i det myllrande upplägget befriande. Att ställa ut konst i det offentliga rummet har också haft ett högt pris i form av vandalisering. Och 2013 hittades ett av verken i dike i Värmland efter en stöld. Och så sent som 2022 tvingades delar av utställningen stängas av efter att konstverk skadats med vilje. Dessa incidenter leder ofta till extra kostnader för reparationer och bevakning, vilket ytterligare späder på den ekonomiska debatten. Trots kritiken visar besökssiffror från 2024 på ett fortsatt stort intresse med tusentals utdelade kartor och ett rekordstort tryck på hemsidan. Samtidigt står open art inför en utmaning att bevisa sin relevans när resurserna minskar och kraven på både bredd och konstnärlig höjd kvarstår. Hur smakar närke? Som blåbärskakor eller klenetter? Och vilket av dessa två bakverk passar bäst för att representera landskapet? Den frågan fick svenskarna fundera på när omröstningen var om hela Sveriges bakverk pågick. Kanske var det inte helt lätt att bestämma sig för vilken av dessa klassiska kakor som bäst skulle passa i rollen som landskapsbakverk. Att just blåbärskakor och klenetter till sist kvarade in till tävlingen om den stora äran att bli landskapsbakverk är ingen slump. Båda kakorna har historiskt varit vanliga på kaffeborden i Närke, framförallt på de välbärgade herrgårdar och bergsmansgårdar som det bördiga landskapet haft många av historiskt. Mathistorikern Rikard Tellström beskriver dem som ett slags borgerskapskakor, som med stor sannolikhet även var vanligt förekommande på kaffeborden på Örebro slott. Friterade kakor som klenetter var särskilt fint, då fett historiskt har varit en bristvara. Klenetter tillhör borgerskapets och bergsmännens festbord, och inte enbart i Sverige. Den här typen av bakverk tillhör hela den nordeuropeiska bakverkskulturen. Blåbärskakorna är kopplade till ett recept som hittades i Askersund i början av 1900-talet. Det beskrivs i receptet som halvmånar som är bakade på rågmjöl och fyllda med blåbär. Klenetter är en mycket gammal kaka, troligen med ursprung så långt tillbaka som 1400-talet, och det har varit en av Gustav Vasas favoriter bland bakverken. Namnet kan hänga ihop med fornsvenskas ord för klenod. I Danmark kallas det kleiner, i Norge fattigman och på Island går det under namnet kleinur. Båda kakorna berättar något om landskapets kultur, historia och om dess lokala råvaror. Men det kan bara finnas en vinnare. Och när omröstningen var klar var det Klenetten som tog hem den ärofyllda segern, slutar Bittermelin. Det tar ungefär en timme att ta sig från Örebro till Närkes största ö, Vinön. Vill man få en utflykt och passa på att lyssna på musik kan ett besök på Vinön och dess värdshus kanske vara ett alternativ. Ön som är 5,19 kvadratkilometer har 104 fasta invånare för 6 år sedan. Huvudnäringen är fisk och jordbruk. Förr i tiden var hjälmarekräftor ett begrepp. Men kräftorna utrotades åren 1908-1909 av kräftpesten. På Vinöns värdshus är det konserter hela sommaren och kommande artister är Timo Räisänen 31 juli, Double In 1 augusti, Pernilla Andersson 7 augusti, Carolina Vugglas 8 augusti, Hästpojken 14 augusti, Fröken Elvis 15 augusti, Money Brother 29 augusti. Under konsertdagarna går en sommarbuss från Onneboda via Örebro till färjeläget i Hampetorp. Olika städer har olika företag att stoltsera med. I Örebro finns ett minst sagt unikt företag, AB Roberts. Utan Roberts skulle våra jular kanske kännas lite fattigare. Från inte Robert Roberts och sonen Harry i början av 1900-talet började fundera över ett alternativ till öl och brännvin så hade troligen aldrig julmusten uppfunnits. Det laborerade flera år innan det fick drycken som idag produceras i runt 50 miljoner liter till jul varje år. Receptet är hemligt. I stadsdelen norr i Örebro reser sig ett av Sveriges mest ikoniska vattentorn, Svampen. Med sin karaktäristiska svampform har den sedan invigningen 1958 varit både ett tekniskt underverk och ett älskat landmärke. Men har Svampen fått en arvtagare? Lyra markerar ett nytt kapitel i stadens vattenförsörjning och arkitekturhistoria. Svampen ritades av arkitekterna Sune Lindström och Paul Kuhl vid AB Vattenbyggnadsbyrån. Den 58 meter höga konstruktionen var banbrytande för sin tid både i form och teknik. Tornets hatt göts på marken och hissades sedan upp att eftersom pelaren byggdes underifrån, en metod som väckte internationell uppmärksamhet. Med en kapacitet på 9 miljoner liter vatten blev Svampen en prototyp för liknande torn världen över, bland annat i Saudiarabien och Kuwait. Att det finns en Svampen i Saudiarabien låter nästan som en skröna, men historien är helt sann, dessutom ganska färgstark. Sverige hade enorma internationella framgångar inom vattenbyggnad under 1950- och 60-talen. Och när svenska ingenjörer presenterade sina projekt för Saudiarabiens dåvarande kung Faisal bin Abdul Aziz fick han sig en bild på Svampen. Enligt Visit Örebro lär han då ha sagt, den ska jag ha. Och så fick det bli. Uppdraget gavs till svenska VBB, senare Sweco, och det stannade inte där. 1965 gav Kuwaits regering VBB uppdrag att ta fram ett modernt system för sin vattenförsörjning. Under ledning av chefarkitekten Sune Lindström uppfördes 5 grupper av vattentorn, inspirerade av Svampen i Örebro. Byggnationen pågick mellan 1970 och 1976. Svampen är dock mer än bara ett vattentorn. Under årens lopp har den utvecklats till ett utflyktsmål med utsiktsplats, café och skybar. Trots den ikonstatus har Svampen nått slutet av sin tekniska livslängd som aktiv vattenreservoar. Sedan våren 2025 är det ett nytt vattentorn som säkrar Örebros vattenförsörjning. Lyra är en ny toppmodern vattenreservoar som är byggd och konstruerad för att hålla i 100 år. Lyra står i södra Örebro och är ett samarbete mellan Örebro kommun och NCC. Den nya reservoaren är inte lika spektakulär i formen som svampen, men imponerar med sin robusta konstruktion och höga kapacitet. I Närke och Laxå kommun ligger den gamla brunnsorten Påla brunn, dit en gång i tiden så många krassliga människor sökte sig för att dricka brunn, umgås och återfå hälsan. Anläggningen är en av Sveriges äldsta och här dracks det brunn från 1724 till 1939. Under krigsåren på 1940-talet hyrdes en del byggnader i Påla ut i militärförråd och krigssjukhus. 1943 auktionerades stora delar av inventarier och möbler ut och vissa hus byggdes om till bostäder åt arbetarna vid vattenfabriken. När man nu såg att den gamla brunnsmiljön höll på att försvinna bildades föreningen Pålavännerna som sedan bytte namn till föreningen Pålagården. 2024 gick föreningen med i Svenska hembygdsförbundet och bytte då namn till Påla brunns hembygdsförening. Föreningen har sedan starten på 50-talet arbetat för att bevara byggnaderna och kunskapen om Påla brunn. I källaren i Påla brunn har folk försökt kurera sjukdomar i flera hundra år. Den första gången Påla nämns i skrifter 1616. Enligt sägnen ska källvattnet anses hälsobringande redan på medeltiden. Under 1700-talet började det bli vanligt att dricka brunn och brunnsanläggningar växte upp på flera ställen i Sverige. Till Påla brunn kom en ökande skara brunnsdrickare, men sin stora uppsving fick Påla brunn i början av 1800-talet efter att Jöns Jakob Berzelius analyserat vattnet där och funnit att det hade ovanligt höga halter av järn och kolsyra. Gustav Strömstedt från Viby såg utvecklingsmöjligheterna. Han byggde hus, anlade vägar och två badhus samt en träbyggnad över källan. Han annonserade och Påla brunn fick så många nya besökare att anläggningen inte räckte till utan besökarna måste inackorderas i byarna runt omkring. Gustav Strömstedt hamnade sedan i ekonomiska svårigheter och måste sälja till greve Gustav Wachtmeister som utvidgade anläggningen ytterligare samt lockade dit folk ur adeln och societeten. 1874 såldes Påla brunn återigen till aktiebolaget Påla brunn AB. Varje år kom omkring 1000 brunnsgäster. Här kunde man tillbringa flera veckor och umgås med andra gäster, spela tennis, dansa, promenera och må gott. På Påla brunns hembygdsförenings hemsida har man lagt ut massor med intressant läsning som intervjuer och berättelser samt många bilder från den forna verksamheten. Hemsidan hittar du här www.hembygd.se/Pålagarden. När ett badhus i Påla brann ner 1939 bygger man inte upp det igen utan valde att stänga anläggningen och helt koncentrera sig på att sälja buteljerat vatten från vattenfabriken. Närkes landskapsvapen har inte förändrats sedan det skapades 1560. Första gången vapnet användes var vid processionen vid Gustav Vasas begravning 1560. Vapnet har en röd bakgrund med två korslagda pilar i guld där spetsarna är i silver. I varje vinkel finns en silverfärgad ros. Som alla andra landskapsvapen kröns vapnet av en krona i hertiglig stil. Från Vallpiga till Bondemora. När Elin satt i lugn och ro på fäboden hörde hon det var en ko som gått ner sig i myren. Den dagen blev början till ett helt nytt liv för Vallpigan. En novell av Ingrid Wik. Mellan turerna upp till Sätervallen skulle Elin hjälpa till på gården med allehanda sysslor. Det fick hon lära sig laga mat, tvätta och putsa fönster och såpskura gamla gedigna trägolv. Livets skola kan man säga att det var. Lärorikt men slitsamt för en ännu ej fullvuxen människa. Höns, svin och kaniner och deras mathållning fick Elin ganska snart ta eget ansvar för. Stängdes det inte för hönsen på kvällen blev det basten för Elin dagen därpå, för tänk om räven kommit och knipit varenda höna under de ljusa morgontimmarna. Säkras att vara skärpt och ta sin uppgift på största allvar. Om det inte var för mycket att göra på gården en dag kunde Elin få tillstånd att ta kjolsömnaren en stund med sig till Sätervallen och sitta där och sy någon timme. Det var en rofylld plats, lugnt och tryggt medan djuren betade alldeles intill. En och annan räv kunde hon se i skogskanten och korpen brukade kraxa. Men i övrigt var det frid. Smultron brukade hon plocka och trä upp på trå och strå. Ifall hon inte gick in i fäbodstugan eller någon greplös kopp att plocka i. Varje kväll innan hon vallade korna tillbaka ner till gården fick hon hinka upp vatten ur källan och tömma upp i två ämbar som stod en bit därifrån. På så vis var vattnet inte för kallt när kossorna kom törstiga upp till vallen dagen därpå. Själv kunde Elin få sätta sig en stund och pusta ut efter vandringen medan kossorna sörplade i sig av vattnet. Det fanns även en bäck inte så långt från Säten, en bäck som rann ner till djupa kärret. En myrmark med otrevliga gungflyn som man fick vara rädd för att korna skulle ge sig ut på. Men det fanns även en liten sjö lite längre bort dit hon själv brukade gå för att ta sig ett bad när det var varmt. Enligt almanackan var året 1961. Och Elin var på sitt 18:e år. Hon var fortfarande piga hos Alexanderssons familj. Den här sommardagen satt hon med ett broderi på Österåsens fäbodstugas slitna trätrappa. Hon ansåg sig vara en vuxen kvinna vad det drömmar om framtiden. Hennes planer var att ge sig iväg till storstaden. Men den här sommaren skulle hon förbli fäbodstinta. Rätt som det var hörde hon en ko som råmade någonstans. Hon lade handarbetet ifrån sig på trappan. Resa sig upp för att bättre lokalisera ljudet. Det verkar komma bort från Nolåshållet till. Hade koskaften gett sig av helt åt fel håll? Ja, en kossa kan man aldrig lita på. För säkerhets skull gick hon bort över kullarna att se efter någon kossa och den egna flocken saknades. Hon räknade högt. Rosa, Rulla, Hjärtros. Men var någonstans är Saga nu då? Elin gick ytterligare en bit längre bort. Jo, där bakom är hon ju. En samling sly hade dolt henne. Amanda och Åsa. Oj, det är ända borta vid skogskanten. Kvigorna Lilly och Maja och gödkalven Jonathan går ner i svackan mot ladan. Hon drog en lättnadens suck. Så bra då, småpratade hon med sig själv. Allihop får att beta lugnt. Vems kossa är det då som råmar så ödesmättat? Så det brukar inte kor låta om allt är bra, sa hon och stod stilla och lyssnade. Kanske var det en kossa som kommit ifrån flocken. Men vem har kor på skogen så här tidigt på året? Betet hemma vid och storbönderna nere på slätten borde väl räcka ett tag till innan det släpper korna på skogen. Elin kände styng av oro och klädde sig i anorak och klev i stövlarna. Hämtade vallkäppen som hon ställt ifrån sig vid källan och gick stigen bort mot djupa kärret. Hon hade hört talas om att i den myren hade kor gått ner sig förr. Nolåsens gård brukade också ha kor på skogen när betet var uselt i hagarna. Kunde det möjligen vara? Nej, så fick det inte vara. För vad skulle hon kunna göra åt det? Hon försökte slå den fasansfulla tanken ifrån sig och skyndade på stegen så nästan halvsprang. Varför kunde inte den gården hålla sig med en vallpojke, tänkte hon. Oansvarigt att låta kor gå på skogen utan minsta tillsyn. Elin hade tillräckligt arbete med att hålla koll på sin egen koflock. Den storskogen släppte sitt grepp och ersattes av starrgräs, vitmossa och martallar. Såg Elin först ingen konstigt alls vid det där hemska kärret. Men så skymtade hon något. Var det en kossa som... Vi och fasa, viskade hon för sig själv. Och började undra en yvig martall för att få möjlighet att överblicka det närmaste området. Elin skrek till och slog händerna för ansiktet av fasa. En ko hade gått ner sig i bortkanten av kärret. Kossan hade sjunkit så djupt så den var nog förlorad. Varifrån skulle Elin kunna få tag i hjälp? Det var flera kilometer bort i Nolåsen. Även om det fanns folk där så var det knappt troligt att det skulle gå att få upp kossan som redan sjunkit så djupt. Dessutom skulle djuret hinna sjunka ännu djupare innan hon hunnit hämta hjälp som kunde komma till undsättning. Utan att ha en stig att följa försökte Elin att ta sig fram genom snårskogen till Nolåsens gård för att tala om att ett av deras kreatur gått ner sig i myren. Så fel hade träden aldrig stått i den skogen. Sten, vindfällen, halvrutna stubbar och buskar på helt olämpliga platser. Grenar fastade i Elins hår och reven i ansiktet när hon bannades banade sig iväg. Först när hon var nästan framme lyckades hon korsa en djurstig som hon kunde följa sista biten fram till gården. Anförd och uppriven nästan snubblade hon in i köket på Nolåsen och höll på att skamma slag på den äldre kvinnan som stod vid spisen och vände tunnpannkakor. Den äldre kararna sa åt den yngre förmåga att ta cykeln och sticka iväg och kalla in en del av grannlaget. För det här behövde de ha hjälp med, menade han. Nej, Gunnors, dra upp nedgångna kreaturer måste gör man inte på två man, sa den vithårige äldre mannen och såg på mannen nyss tilltalat, den som förmodligen var hans son. Det går åt går nog fler än så, svarade sonen och gick med snabba steg bort till en bod och drog ut en gammal trampcykel och stack iväg. Den yngre mannen kom tillbaka meddelade han att åtminstone skulle komma tre karar till. Ett helt team starka karar begav sig i samlad trupp iväg mot skogen, rustade med slanor, rep, spadar och lite av varje, av vad de hastigheten lyckats få tag på. Saker de trodde kunde komma till användning i kampen för att få upp det arma djuret ur den sugande gyttjan. Du som är lätt, Elin, sa den mörklåkiga grabben, kan du kanske ställa dig där framme vid huvudet och försöka ingjuta lite trygghet i kossan. Hon är nog skärrad nu när vi är så många som gastar runt henne utan att hon kan ta sig ur fläcken. Ett par män försökte få in slanor under kokroppen, medan en karl försökte få en grimma på den vätskrämda kossan och ett rep om hornen. Hur i all världens dagar ska det här sluta, funderade Elin. Har det helst velat blunda där hon stod och strök, lugnade över den vita stjärnan i kons panna. Det fick hon även veta att kons namn var just stjärna. Hur i all världens dagar har det här gått till, stjärna lilla, småpratade Elin lugnade med kossan och klappade henne på bogen. Där kirran och kararna ska du se. Medan Elin stod där med en vit stjärna försökte ingjuta mod i djuret funderade hon över om den här killen gett henne en komplimang medvetet eller om det bara slumpade sig att han sa det han sagt, men han hade gett henne en speciell blick, har hon tyckt. Tur eller skicklighet, kanske en kombination. Så småningom kom i alla fall att kosan upp ur det sugande gungflyet. Ganska medtagen och nedkyld. Sådana där slukhål är det inte lätt att ta sig upp ur när man väl drattat i, sa Henrik, som den unga killen hette. Men nu gubbar följer jag med Elin upp genom skogen till hennes säter och hjälper henne fösa hennes kossor ner till Österåsen, för den här tösen har hjälpt oss hela eftermiddagen och klockan är mycket. Det börjar väl snart efterlysa henne på Österåsen. I den flickan där har du ett gott gry till en rejäl hustru. Tack farsan, men jag är inte blind. Det tror jag att jag upptäckte långt före dig. Tysta och nersmetade av gyttja och dy och stövlarna fulla av ljummet kärrvatten vandrade Elin och Henrik genom den täta skogen till Österåsens fäbosäter. När det till sist var framme hinkade upp vatten i källan och tvättade sig rena iskallt källvatten och satte sig på trappan och tog igen sig. Detta var en bragd, sa Henrik. Jag trodde ett tag att vi skulle gå bet, att det varma djuret skulle få sjunka i det bottenlösa gungflyet, för det såg inemot hopplöst ut. Dessa båda unga människor hade varit med om en incident som de hoppades att de aldrig mer skulle behöva uppleva. Henrik lade sin hand på Elins knä och sa: så här hoppas jag att vi kan sitta till varandra och småprata när vi blir riktigt gamla. Då drog Elin en djup suck och kände lycka över att hon inte behövde söka lyckan i storstaden. Det var nog bondemora på Norlåsen som väntade efter flera år som valppiga på Österåsen. Nu följer en artikel om sagornas Gudrid Torbjörns dotter. Sven-Åke Henriksson skriver: vi känner till vikingarna, främst genom berättelserna om männen. Men även kvinnorna var betydelsefulla och hade stark ställning. Flera av dem var med på upptäcktsresor. Gudrid Torbjörns dotter var en av de starka vikingakvinnor som omkring år 1000 reste över Atlanten. Många känner till vikingatida namn som Erik Röde som koloniserade Grönland och hans son Leif Eriksson som upptäckte Nordamerika, Vinland som han kallade det. Vid samma tid var den kristna Gudrid Torbjörnsdotter en av de kvinnor som också var upptäcktsresande. Den första resan till nytt land för Gudrid Torbjörnsdotter skedde omkring år 1000. Den slutade i katastrof för Gudrid, hennes pappa och medresenärer, när de skulle resa från Island till den nya vikingakolonin Brattalid, längst in i Eriksfjorden på Grönland. De råkade ut för skeppsbrott. Deras vikingaskepp sjönk i en storm och de hamnade på en öde kobbe i havet. Som tur var blev de upptäckta och räddade till bosättningen Brattalid av ingen mindre än den tidigare nämnda vinlandsfararen Leif Eriksson. Men det kom att bli en svår tid för resenärerna eftersom den kommande vintern innebar hungersnöd på ön och mängder av människor dog. Många pratade om att återvända till Island så fort det gick, men inte Gudrid. Hon hörde Leif Eriksson berätta om sitt besök på Vinland och det bestämde hon sig för att resa. Det ville även Torsten, Leif Erikssons lillebror, och han och Gudrid blev kära i varandra. Gifte sig och började planera för en spännande resan till sommaren. Även denna resa misslyckades då det var stormigt äventyr och vädret var för det mesta grått. Det gjorde att de inte kunde navigera efter solen då det saknade en solsten som behövdes för navigering i gråväder. De kom att irra runt utanför dagens Nok i veckor och återvände till Brattalid där den sjuklige Torsten dog. Det hindrade dock inte den äventyrslysta Gudrid att börja planera en ny resa till Vinland. Den gången skulle hon resa tillsammans med islänningen och handelsmannen Torfinn Karlsämne. Han handlade med valrossbetar som han hoppades kunna sälja i det nyupptäckta landet Vinland västerut. I juni året därpå samlades i Brattalid en besättning på 140 personer enligt Erik Rödes saga. Även några kvinnor fanns med, bland annat Leif Erikssons syster, Frigdis Eriksdotter. Det var en stor expedition om tre vikingaskepp med förnödenheter, virke, husdjur och bytesaker. I lasten fanns till exempel betar, hudar och tyger som man hoppades kunna byta med skrälingarna, som under forntiden var nordmännens benämning på urinvånare, indianer och inuiter som Leif Erikssons expedition tidigare träffat. Sällskapet använde de enkla kartorna som Leif Eriksson gjort tidigare. De åkte förbi de karga öarna Helluland, idag Baffin Island, och Markland, idag Labrador, och kom så småningom fram till Vinland, det som idag kallas för Lance och Meadows på Newfoundland, Kanada. Efter framkomsten till Vinland började Gudrid och hennes medresenärer bygga upp Leif Erikssons gamla boplats. Det var det meningen att man skulle bosätta sig för gott i det nya bördiga landet där det växte vindruvor längre söderut. Gudrid och Thorfinn fick sitt första barn Snorre på Vinland i nya världen. Snorre var och kan ha varit den första europeen att födas i Amerika. Efter ett tag började skrälingarna, ursprungsbefolkningen, visa sig. De var nyfikna på de nya vita människorna som kommit, speciellt de vita kvinnorna. Med skinn och pälsar ville byta till sig tyger, helst röda tyger och redskap. Främst ville byta till sig vapen av vikingarna, vilket de inte fick. Därmed uppstod den första osämjan. Vikingarna hade med sig oxar, vilka skrämde indianerna lika mycket som det svärd som vikingarna bar. Med tiden blev det allt sämre förhållande mellan skrälingar och vikingar, vilket ledde till strider med dödsoffer i båda lägren. De olika källorna, eller sagorna, ger olika uppgifter om orsaken, men det verkar som det mesta berodde på missförstånd och övergilade handlingar, främst från vikingarna som hade en rasistisk syn på skrälingarna. Det blev till slut ohållbart för vikingarna att stanna kvar. Efter 3 år packade de sina 3 skepp och började segla hemåt. På Nordatlanten förliste 2 av skeppen, men det tredje med både Gudrid, Thorfinn och sonen Snorre lyckades ta sig till Brattalid på Grönland. Familjen flyttade senare till Island och bosatte sig på Thorfinns gård Glaumgård. Efter Thorfinns död övertog Gudrid och sonen Snorre gården. Enligt grönlänningasagan beslutade Gudrid sig för att lämna gården och resa söderut på pilgrimsfärd vid en tid då Snorre gifte sig. Efter några år återkom hon hem till gården och byggde en kyrka, blev nunna och levde ett isolerat liv fram till sin död omkring 1050. Båda vikingasagorna, Erik Rödes saga och grönlänningasagan, skriver mycket positivt om Gudrid. Det betyder att det måste ha pratats mycket om henne under lång tid. Det mesta berättas i Erik Rödes saga, som finns i 2 bevarade pergamentmanuskript. En tidig del från början av 1300-talet och en andra del från år 1420. Grönlänningasagan skrevs omkring 1260. Ett viktigt årtal i Islands historia är 1295, då ett katolskt nunnekloster byggdes i Reynestad på Island. Den första abbedissan Halibera Torstensdotter kommer att kallas för den andra Gudrid. Mycket tyder på att berättelsen om Gudrids pilgrimsfärd och att hon blev asket är påståenden från abbedissan eller biskopen. Men att Gudrid i verkligheten stannade kvar på gården efter att hon blivit änka, att hon bodde där till sin död och inte lämnade Island. Eftersom vikingarna inte lyckades kolonisera sitt funna Vinland kom deras berättelser om den nya världen att tyna bort under kommande decennier och sekler. Så småningom kom berättelserna i de gamla medeltida Islandssagorna att ifrågasättas allt mera. Kom vikingar verkligen till Nordamerika eller var det bara ett påhitt av olika författare i äldre tider? Det vill den norska forskaren och författaren Helge Ingstad och hans fru, arkeologen Anne Stine, ta reda på. Under några år i början av 1960-talet gjorde paret Ingstad tillsammans med flera medhjälpare, bland annat den svensk-kanadensiska arkeologen Birgitta Wallis, arkeologiska utgrävningar på Longs och Meadows på Newfoundlands norra udde. Där fann de rester av en vikingatida boplats och nordiska föremål. De hittade alltså bevis för att vikingarna upptäckte Amerika 500 år före Columbus. Några av de mest intressanta fynden vid utgrävningen var upptäckten av kvinnliga föremål som saxar, en släntrissad täljsten, en bennål och en liten brynsten för att vässa synålar, något som vikingatida män knappast använde. Kanske är det Gudrid som råkar glömma eller förlägga sina sysaker. Idag är boplatsen helt utgrävd och man har skapat en vikingatida bebyggelse som är en av Kanadas mest besökta historiska platser. Det är för närvarande den enda riktiga vikingaplatsen i Nordamerika som är allmänt accepterad av forskare och arkeologer. Vem gömmer sig bakom Banksy? En äkta Banksy säljs för mångmiljonbelopp och det finns ett mystiskt skimmer kring gatukonstnären som attraherar fansen. Namnet stavas B-A-N-K-S-Y. Frågorna är många och allmänheten vet inte helt säkert vem som döljer sig bakom pseudonymen, heller inte var i världen nästa Banksy-målning kommer att dyka upp. Många tycker att anonymitet är en viktig del i Banksys konstnärskap, medan andra lagt ner mycket arbete på att röja den sanna identiteten. Flera granskningar har gjorts och senast i mars 2026 pekade Reuters ut en man de tror är Banksy, men uppgifterna är ännu inte bekräftade. Det var på 1990-talet som gatukonst av pseudonymen Banksy började dyka upp i stadsbilden i engelska Bristol, den stad konstnären tros komma ifrån. Sedan dess har målningar dykt upp runt om i hela världen, inte sällan på platser som är aktuella i samhällsdebatten eller som är utsatta för konflikt. Men bilder kan också dyka upp på en helt oansenlig husväg i valfri storstad. Stilen är en blandning av graffiti och en stencilstil som gör Banksy lätt att känna igen. Ofta används en gråskala, men inte alltid. Motiven är ofta avbildade djur. Inte sällan råttor som konstkännare tror är en symbol för Banksy själv och andra gatukonstnärer. De arbetar i skydd av mörker och anstränger sig för att inte bli upptäckta. Ett annat vanligt motiv är poliser, som en påminnelse om att gatukonst i många fall faktiskt är olagligt. Banksys konst kan ses som satir och som samhällskommentarer, eftersom det i regel handlar om humoristiska motiv som samtidigt ger kritik mot överheten på olika sätt. Humorn är mörk och stundtals på gränsen till galghumor, som väcker starka känslor hos den som iakttar. Somliga berörs och håller med, medan andra förfäras. I de allra flesta fall och platser i världen är det olagligt med graffiti i gatubilden om den inte utförs på särskilda platser ämnade för just detta ändamål. Att det är olagligt är också en del i förklaringen och för Banksy värnar om sin anonymitet. Det är helt enkelt en juridisk fråga eftersom det i vissa fall klassas som skadegörelse. Men det finns en annan anledning till anonymiteten också. Som nämndes inledningsvis ger den upphov till nyfikenhet. Historiskt sett har pseudonymer varit vanligt förekommande inom alla möjliga kulturyttringar och konsten får på detta sätt tala för sig själv och komma i första rummet, inte upphovspersonen. Uppmärksamheten kring en ny målning av Banksy blir med stor sannolikhet större så länge personen bakom förblir anonym. I och med att målningarna väcker uppståndelse, gör inlägg i samhällsdebatten och säljs för dyra pengar har media granskat fenomenet och jagat den verkliga personen i decennier. Den brittiska dagstidningen Daily Mail menade redan 2008 att Banksy själva verket var Robin Cunningham från Bristol. Kort efter granskningen bytte plötsligt denne Cunningham namn till det Storbritanniens generiska namnet David Jones. Det gick inte säkert att fastställa att Cunningham Jones verkligen är Banksy och ovissheten fanns kvar efter granskningen 2008. När Reuters gjort en ny omfattande granskning där de undersökt signaturer och följt målningarnas rörelsemönster i världen. Även denna gång pekar samma man ut vars advokat inte vill bekräfta eller dementera uppgifterna. Många som gillar Banks har uttryckt missnöje kring att identiteten försöker röjas. De vill att det ska vara ett mysterium och att konsten ska tala själv. Konst engagerar och en del målningar av Banksy har blivit mer uppmärksammade än andra. I Ukraina har det sedan krigsutbrottet i samband med Rysslands invasion 2022 dykt upp målningar av Banksy som stöttat Ukraina. Ett tilltag som hyllats och en av dessa bilder har till och med blivit ukrainskt frimärke. Även konflikter i Mellanöstern har engagerat gatukonstnären. Sedan 2005 har det i omgångar kommit målningar på muren som omgärdar Västbanken. Det har Banksy genom konsten talat för Palestinas frihet. Målningarna föreställer oftast olika typer av öppningar i muren eller sätt att ta sig över den. 2017 öppnade Banksy ett hotell i Betlehem som fick namnet The Walled Off Hotel, det inmurade hotellet. Där alla rum hade en Banksy-målning. Muren ligger utanför hotellet och det har marknadsförts med följande slogan. Världens sämsta hotellutsikt. Projektet väckte starka känslor och fick såväl ros som ris. Det som hyllade lyfte fram faktum att konflikten fick uppmärksamhet. Medan de kritiska rösterna istället menade att det bidrog till en ökad krigsturism. I flera tillfällen har Banksy själv gjort konstkupper där han smugglat in egna verk på stora museer. Till exempel glasades en råtta in i en monter som togs in på Naturhistoriska museet i London och en egen tolkning av Mona Lisa hängdes upp på Louvren i Paris. Även streckgubbar har dykt upp på en rad museer världen över. På Disneyland har Banksy smugglat in en docka föreställande en fånge för att rikta kritik mot Guantanamo-fängelset. De flesta av dessa kupper har relativt snabbt upptäckts och avlägsnats. Det är inte tillåtet att smuggla in konstverk på museer på det sättet. Men givetvis har konst av Banksy också ställts ut på riktigt. Den turnerande utställningen The Mystery of Banksy A Genius Mind har även besökt Sverige och visats i Stockholm, Göteborg och Malmö med många besökare. Eftersom merparten av Banksys konst finns i det offentliga rummet, på fasader och dylikt, är det relativt få verk som faktiskt säljs. Men när det väl händer blir försäljningssummorna ofta stora. Firman Pest Control Office sköter då det administrativa arbetet mellan Banksy, auktionshus och köpare för att inte avslöja identiteten. Det är också dessa som har rätt att auktorisera ett verk av Banksy och bekräfta att det är äkta. Är det inte bekräftat av Pest Control Office rör det sig troligtvis om en förfalskning. Likt alla stora konstnärer blir även Banksy förfalskad. Det finns det som direkt härmas, men också många som bara tar inspiration och skapar egen gatukonst. Hur som helst finns det ibland en Banksy till salu och det lockar många köpare, inte minst kända personer. två välkända personer som köpt varsitt verk av Banksy är skådespelerskan Angelina Jolie och artisten Robbie Williams. Sistnämndes inköp gjordes 2022 och kostade motsvarande dryga 37 miljoner svenska kronor. Det är främst målningar som förknippas med Banksy, men den hemliga konstnären har även gjort annat. Jag börjar med ett eget intro till den tecknade serien The Simpsons 2010 och samma år gjorde Banksy även dokumentärfilmen Exit Through the Gift Shop tillsammans med Jamie DeCruz. Filmen handlar om gatukonstnärer och blev nominerad till en Oscar för bästa dokumentär. Någon statyett blev det dock inte eftersom den tilldelades filmen Inside Job av Charles Ferguson och som kretsar kring finanskrisen 2007-2008. Ett antal fotoböcker har getts ut under namnet Robin Banksy. Det ska vara Banksy själv som sammanställt bilder av sin gatukonst. Huruvida vi får bekräftat om det är Robin Cunningham David Jones som är Banksy eller om det förblir ett mysterium är svårt att sia om. Men med allra största sannolikhet lär konsten fortsätta väcka förundran, förfäran och locka till ett och annat skratt. Läsarnas egna berättelser. Om du har en egen berättelse du vill att andra ska få del av, ta då kontakt med kvallstunden.se/leb så får du veta mer om hur du gör. Bertil Holmén skriver i den första berättelsen: det har blivit så populärt med stora kosläpp inför publik. Det var även kosläpp när jag som barn växte upp under andra världskriget. Då hade korna horn. När det stångades för att göra upp om vem som var starkast och därmed ledare kunde det bli hårda duster så hornen kunde lossna och tappas. Kor är slidhornsdjur, så på den kvarvarande blodiga tappen växte sedan ut ett nytt missbildat horn. När det tappade hornet hittades var det bra till lieknagge, handtag på lieskaft. Vad passade fint i handen skulle vara höger- och vänsterhorn. Genom hormonrubbning bildas vid varje kalvning en förhöjd ring på hornen. Genom att räkna ringarna kunde man se hur många kalvar den fått och därmed hur gammal den är. I en ladegård har jag filmat en ko som hade 15 ringar. I min barndom fanns på kor och hästar fäflugor. De satt på hårlösa områden vid och under svansen. Fäflugan är en platt lusfluga så stor som en vanlig fluga. Den var liksom älglusen platt och så hård att det inte går att klämma ihjäl den. Man måste trycka till med nageln. Det försvann nog när det började sprutas med flugmedel i ladugården. Vi barn fick hjälpa till med att leda ut korna till beteshagen efter morgonmjölkningen. På en del kor hade vi grimma, men på snälla kor bara ett rep. På repet fanns i ändan en ögla som träddes på ena hornet och en omvänd ögla runt det andra. Vi ledde två kor var. Efter kalvning skulle korna middagsmjölkas. Någon månad då fick det gå ut till kobetet och mjölka. Det var för att få mjölk till kalven, men också för att korn efter kalvningen mjölkade mycket. Mycket på den tiden var 15-20 liter om dagen. När min bror och jag hade gården hade vi kor som mjölkade 40 liter, vilket var mycket då. Men sedan hade ägarna en ko som mjölkade 70 liter, 36 liter på morgonen. Tänk dig fyra spannar med 9 liter i varje. Lite längre fram på sommaren minns jag att korna, när de hörde ljudet av en stor broms som svärmade runt benen, besade iväg och sprang med svansen rakt upp. Det var oxstynget, en broms, som svärmar och lägger sina ägg på kornas ben. Där kläcks det och blir till larver. Hur larven kommer in i kon fanns det lite delade meningar om. En är att korna slickar i sig den. En annan är att larven gnager sig in genom huden. Sedan förflyttade han sig i kons vävnad upp till utanför huden på kons rygg. Det växer den och bildar en stor bula på huden. När larven är färdigväxt skragar den sig ut genom huden och ramlar ner på marken. Det blir en puppa och sedan färdigt oxstygn. Vi brukar kunna se när bulan var mogen då klämma ut larven och döda den. Korna var nog svårt besvärade av den och hudarna blev förstörda genom utgångshålen. Den finns nu inte längre. Det var lite av många minnen som klart kommer fram om händelser för 85 år sedan. Den andra berättelsen är signerad Bo Sonelin som skriver: Norrköpingspolisens pensionärsförening har en årlig bussresa. Denna gång gick den åt Tranåshållet. Vi var 39 medlemmar som hörsammade ordförande Claes-Göran Claessons inbjudan. Mats Berg och Yvonne Forsström hade ansvaret och genomförandet av resan och fixade detta med glans. Resan påbörjades vid polishuset med kollegan Thomas Kuntze som duktig chaufför. Thomas körde felfritt med den stora bussen och klarade både stora och mycket små smala vägar i Småland. Framkomna till gammelbyn Hultet nära Tranås fick vi vara med om en förflyttning långt tillbaka i tiden. Där delades vi upp i 6 grupper och guidades runt att bese många intressanta gamla byggnader med dess innehåll i ett naturskönt område nära Stora sjön Sommen. Därefter vid 13-tiden gick färden till Stadshotellet i Tranås, där en god lunchbuffé förtärdes i godan ro utan särskild köbildning. Sedan fortsatte bussresan till Aneby och Stjärneborgs slott, där mycket kunniga och vältalande guide Birgitta mötte upp. Hon berättade med stor inlevelse om smålänningen Malte Liven Stjärngranat, född 1871. Han var en lyck- och lyxsökare och förförare av stora mått. Han lät på slutet bygga en hög pyramid med museum i skogen, där han själv och närmaste släkten fick den sista vilan. Även om detta informerade Birgitta mycket och bra. Vår resa fortsatte med ett besök på Stalpets café, där vi bjöds på kaffe och hemgjorda färggranna smörgåsar. Det fanns också södra Sveriges högsta vattenfall. I samband med hemresan tog kollegan Tore Persson bussmikrofonen och berättade i bästa guidestil varefter vi passerade kända ställen och annat i hans hemtrakter. Vid 19-tiden var vi åter vid polishuset i Norrköping. Alla var överens om att det varit en givande, intressant och trevlig resa med mycket nostalgiprat med varandra under färden. Tack till alla medverkande som gjorde den så, slutar Bo Sonelin. Sportprofilen. Redan som barn sprang hon ifrån alla jämnåriga killar som tjejer. I längdhopp var det också utan chans. Hon vann sedan SM-guld som 12-åring och krönte karriären med EM-guld på 400 meter häck. Ann-Louise Skoglund, idag 64 år, kan se tillbaka på en magnifik friidrottskarriär. Det är alltid vanskligt att jämföra olika idrotter. Tillsammans med fotboll är dock friidrott utan tvekan en väldigt global och konkurrensutsatt sport. Att vinna guld i ett mästerskap är därför en prestation utöver det vanliga. Svenska Dagbladets sportkrönikör och tidigare friidrottsreporter Anders Lindblad värderar också Skoglunds insats högt när det gäller svenska idrottsbedrifter. Det var och är hård konkurrens i sprintgrenarna i friidrott och krävs oerhört mycket för att vinna i ett mästerskap. Man ska också komma ihåg att Skoglund hade att konkurrera med Östtysklands medaljfabrik som senare visade sig vara byggd på systematisk dopning. Sättet hon vann på var dessutom minnesvärt. Den fantastiska slutkurvan och uthålligheten till mållinjen var imponerande, säger Lindblad i Kvällstunden. Det var annars i det lilla värmländska samhället i Molkom sagan om Ann-Louise Skoglund började. Hon intresserade sig tidigt för idrott. Först var det längd och åkte på skidor. Men från 12 års ålder blev det friidrott för hela slanten. Redan vid den åldern blev hon faktiskt svensk mästare. Detta som en del av Götas lag på 4x400 meter. Då hade hon sedan ett par år funnits på friidrottstränaren Ulf Karlssons radar. Jag upptäckte Ann-Louise vid avslutningen av en kommunal sommaridrottsskola i Molkom 1972. Hon var bara 10 år gammal. Han var på plats som prisutdelare och såg direkt en löparbegåvning jag aldrig tidigare skådat. Hon slog alla killar på 60 meter och i längd, berättar Karlsson i boken Värmlands guld. Karlsson kom kort senare att bli Skoglunds tränare och nyckelfigur i den karriär som skulle bli så framgångsrik. På ifgota.se påpekar han dock att allt inte handlar om talang. Ann-Louise hade också en väldigt träningsvilja, säger han där. Ann-Louise själv berättar om en tid med många resor från hemmet i Molkom till träningarna i Karlstad. Mina föräldrar fick skjutsa mig mycket, vilket var en stor sak för dem. Lyckligtvis hade jag inga syskon som konkurrerar om tiden, säger Skoglund till Kvällstunden. Individuellt tävlade Skoglund på senior-SM först som 15-åring 1977. Häckträningen hade börjat tidigt, men 400 meter häck var en ny disciplin för damer och blev officiell mästerskapsgren först vid EM i Prag 1978. I samråd med Karlsson valde dock Skoglund bort det mästerskapet, trots att förbundet ville ha med henne. 2 år senare vid OS i Moskva fanns emellertid värmländskan på plats. Det sprang hon dock bara 400 meter slätt, eftersom häckdisciplinen på den distansen ännu inte var OS-gren. Hon fanns även med i laget på 400 meter. Men då andra sträckans Lena bröt på grund av skada blev det inget lopp för Skoglund. Hennes tid skulle emellertid komma. Ann-Louise var verkligen designer för just 400 meter häck, men hade en stor nackdel. Hon var mer eller mindre enbent och trots att vi jobbade mycket lyckades vi aldrig få till det så att de kunde ta häckarna lika bra med båda benen, berättar Ulf Karlsson i Värmlands guld. 1982 gick EM i Aten och det var dags för en mästerskapsdebut på specialdistansen. En månad innan mästerskapet hade Ann-Louise slagit sitt eget svenska rekord med 1 sekund och seglade upp som en outsider. I finalen hade hon en av de svåraste konkurrenterna, fransyskan Chantal Rega, på banan utanför sig. Därmed hade Skoglund ganska bra koll på henne. Kanske ännu svårare motståndare var dock östtyskan Petra Pfaff. Loppet är svensk friidrottshistoria. Skoglund gjorde en enastående insats. Var uppe i ledningen vid 7:e häcken och accelererade på slutkurvan. Segertiden 54,57 var svenskt rekord. Ann-Louise var med den noteringen 0,3 före 2:an Pfaff med Rega på 3:e plats. Jag har inga minnen från själva loppet förutom att jag snubblade till på sista häcken. Viss nervositet innan loppet, men jag var fokuserad. Jag visste att fransyskan skulle gå ut hårt, men var helt inställd på att följa min plan och utgångsfart. Efter målgång infann sig en overklighetskänsla i kombination med lättnad och stor glädje, minns Ann-Louise Skoglund. Med sitt EM-guld sprang också Skoglund rakt in i svenska folkets hjärta. Svensk friidrott var annars inte särskilt bra i början av 1980-talet, så uppståndelsen blev stor. För Ann-Louise blev medieexponeringen på gott och ont. Eftersom jag i grund och botten är blyg så fanns det situationer när jag inte kände mig bekväm med att bli uppmärksammad. Men sammantaget har det varit övervägande positivt. I VM-året efter blev Östas tjejerna för svåra. Ann-Louise kom 6:a. 1984 vid OS i Los Angeles var dock Europamästarinnan en av favoriterna inför finalen. Detta sedan hon vunnit både försök och semifinal. Därtill saknades ju på grund av bojkott öststatstjejerna. Men i finalen stämde det inte för svenskan. Ändå började det bra för hennes del. Hon ledde fram till femte häcken. Men in på upploppet hade sensationsflickan Nawal El Moutawakel från Marocko lyckat åt sig en klar ledning. Anne-Louise låg då fortfarande klar tvåa. Men på de sista meterna passerades hon av amerikanska Judy Brown och precis på mållinjen pressade sig två andra löpare förbi, berättar sportjournalisten Per-Olof Olsson, som var på plats i Los Angeles för TT:s räkning för kvällstunden. Själv har Skoglund accepterat att det gick som det gick. Han lyckades inte få till ett bra lopp från innerbanan som är erkänt svårsprungen på 400 meter häck. Men jag har förlikat mig med att det inte var min dag. Och frågan om vad som gick snett förblir obesvarad för min del, säger hon. Besvikelsen var initialt ändå stor. På hösten 84 var Skoglund inställd på att sluta. Men Ulf Karlsson övertalade henne till fortsatt satsning. Och till slut hittade hon åter glädje med idrotten. Vid EM i Stuttgart 1987 kom hon på fjärde plats trots nytt svensk rekord. Men för OS 1988 stördes hon av efterhängsta skador. Det blev till slut inget tredje OS. Istället avslutade hon karriären med sedvanliga segrar i finkampen. Idag arbetar Anne-Louise Skoglund som verksamhetsutvecklare och bor i Falun. Sedan hon la löparskorna på hyllan har hon haft viss kontakt med friidrotten, bland annat som ledamot i förbundsstyrelsen och en kort period som tränare, avslutar Björn Sjöberg. Det är bondsnåle. Följetong av Barbro Törnered, andra delen av 13, först kort resumé. Öland under första halvan av förra seklet. Nanna 12 år när hennes far, båtsmannen Evert, dör på sjön och hennes mor Stina dör i barnsäng. Nanna hamnar hos rotebonden Johan, där hans mor Beda tar sig an flickan. En ko och en gris har de med sig, men det ingen vet är att hon hittade pengar i faderns tillskickade kläder och sjömanskista, som var full av diverse saker. Beda lär också Nanna att läsa. Johan har nu agat flickan svårt med spiskroken för att hon spilt ut mjölk. Beda föreslår att hon ska låsas in i hennes undantagsstuga medan hon besöker prästen för att reda ut vem som har förmyndarskap till flickan. Slut på resumén. Nanna stapplade fram över gården. Hon vägrade att släppa fram tårarna. Fast hon var både arg och rädd utöver att ryggen smärtade och slagen efter spiskroken sved. Och, sa Beda och hjälpte henne in över den höga tröskeln. Och slut har jag också på doktor Sloans liniment. Ja, det vet hon ju. Hon tog ju burken i medicinskåpet i sedlarna. Förskrämt tittade Anna upp från sin hopkrypta ställning mot Bedas vänliga ansikte. Är hon synsk, gamla mor, spod hon med darrande stämma. Asch, nej, grebba. Det behöver ingen vara synsk för det. Jag såg själv sedlarna i Bibeln, lika väl som hon, och sen var både di och burken borta. Men jag skulle behöva vara synsk för att begripa hur han Evert kunde få ihop så mycket pengar. Hon gick fram till eldstaden och tog fram burken och skinnpungen. Darrande såg en annan på. Men hur kunde I veta var det fanns, mor? Skummögd är jag, och lomhörd lika så. Men lukta har jag gott behåll, gursepris. Nu tar jag med det här till körkärn, så får vi vittna på att pengarna är hennes och får dem i gott förvar. Hon bytte det blårutiga hucklet mot det söndagssvarta, tog av förkläder som hon torkade sig om händerna med och stoppade burken och sedlarna i kjortelfickan. På väg mot dörren vände hon sig om. Hon kan ta brödbiten ur förklädsfickan så att hon får något i sig och vatten finns i spannen. Jag blir nog borta hela dagen. Jag låser om och tar ur nyckeln och Kommer någon att bulta på ska hon bara jämra sig så att det hörs att hon är här. Nanna hörde nyckeln vreds om i låset. Hon hämtade brödet ur fickan och åt ett par tuggor och tog en klunk vatten ur skopan. Sen lade hon sig på magen på fållbänken och grät sig till sömns. Beda gläntade på dörren till sakristian. Mycket riktigt, det var som hon trodde. Kyrkoherden och kantorn, som också var medlem i fattigvårdsnämnden, var där och dividerade om söndagens salmer. Det var ett känt faktum i socknen att prästerna alltid ville ha svåra salmer som passade till dagens text, men som ingen människa kunde sjunga och kantorn bara kunde spela bitvis. Församlingsborna var glada för att de för det mesta fick sjunga de gamla bekanta sångerna som Jag går mot döden var jag går eller Alena Gud i himmelrik. Men på böndagarna ville prästen själv råda och inför varje söndag trätte de båda hetsigt men vänskapligt om urvalet. Beda kom in samtidigt som prästen röt. Bror borde förkovra sig i sin spelning, annars får Gud förlåta mig om jag inte skaffar en annan kant om en riktig utbildning. Har jag inte tid till och bror inte råd med. Vi tar alena Gud så blir alla belåtna. Inte jag, sa prästen och brast i skratt. Beda kunde inte låta bli att skratta med. Oj då, sa kantorn. Oroa sig inte, bror. Mor Beda skvallrar inte på bygden om att jag sa att kantorn borde förkovra sig. Det vet jag nog. Behövs inte. Det vet vi, Gunås. Har herrarna tid att hjälpa mig med en tvist om husbondskap? Det blev mest tyst och allvarligt i den lilla sakristian som luktade sopa och vaxljus. En råtta hördes bakom dörren till skåpet där oblaterna förvarades. Tvistar mor Beda med sonen sin? Det kan jag väl aldrig tro, sa prästen och lade huvudet på sned. Det gäller väl båtsmansgräbban förstår sig, sa kantorn. Ja visst, hon är ju där. Hon har verkligen förkovrat sig i sin läsning. Henne har mor Beda heder av, sa prästen. Men det finns inget beslut om förmyndarskapet, sa Beda. Och vem äger kon och grisen och båtsmans kvarlåtenskap? Kantor skakade på huvudet. Det där med kon och grisen är en knepig sak. Det måste upp på tinget. Ärvde gräbban upplåtelserätten? Jag vet ju att de skulle ha gjort det förut, men nu har ju indelningsverket inget med saken att göra längre. Så då ska det kanske delas lika mellan rotebönderna, det har ju lika anspråk. Per Lars Johan står ju för foder, men har mjölken som avkastning. Hade båtsman något kvarlåtenskap att tala om? En bibel och psalmbok, och psalmboken fick änka med sig graven. Det var vackert gjort av flickebarnet, sa prästen. Ja, det var just det, sa Beda. Nanna fick hans sjömanskista och den fanns en del dyrbara saker. Lite pengar och hans kläder. Det fanns också några saker från torpet. Sådan som var Stinas mors arv. Johan gör anspråk på detta som husbonde och agade Nanna när hon spillde ut mjölk och slog sönder sin mors kruka. Var det svår aga, frågade prästen. Medelsvår, sa Beda. Hur mycket pengar då, undrade kantorn. Smugglade han kanske? Var det rent av ingen olyckshändelse när han föll från masten? Om detta kan vi inte veta, förmanade prästen. Jag tog med pengarna, sa Beda och hällde ut påsens innehåll på bordet, som blänkte av vax i solljuset som silade in genom det blyinfattade fönstren. Johan vet inte att det finns. Vi hittade dem när vi tömde fickorna på gångkläderna. Johan ville ha dem i byken innan han tog på sig kläderna efter ett lik. Vilka vet att det finns, sa kantorn. Nanna och jag och nu ni två. Jag tänkte att hon kunde behöva en förmyndare. Jag skulle kunna tänka mig, sa kantorn, att ställa upp för honom prästen i talet. Men så bra jublade Beda. Då får jag ett papper från er båda två om att jag får sätta in pengarna på en sparbanksbok åt Nanna. Jag har ändå ärende till handlarns, för jag behöver mera Sloans liniment åt stackaren. Hur mycket pengar är det? Man räknade och räknade om, eftersom det inte stämde riktigt första gången. En 12-skilling hade nämligen fallit ner från bordet och prästen satte foten på den. När alla ettöringar och 12-skillingar och de båda riksdalerna var räknade kom man fram till summan 11 riksdaler och 52 öre. Då skriver vi en insättning på 11:27 undertecknat med era namn som förmyndares av beda. 11:27, sa prästen. Ja, den andra förmyndaren ska väl också ha en 12-skilling, tyckte beda. Hon är snabb i huvudräkning, sa prästen och lyfte rådande på foten. Jag såg det också, sa klockaren. Beda tyckte pappret mot bröstet och skyndade iväg mot sparbankens kontor. Hon hoppades innerligt att det var en sådan dag som det höll öppet ett par timmar och prisade sin lycka när hon borde kom in och var ensam kund i banken. Det gick galant att öppna konto när hon visade upp det undertecknade pappret och banktjänstemannen i sin höga krage visade heller inte någon förvåning när hon även satte in 40 riksdaler på ett konto som hon själv öppnade åt Nanna Rånock. En hel femma lät hon bli att sätta in. Likaså hade hon sparat ett par 12-skillingar från skinnpungen innan hon gick in i kyrkan. Hon skyndade sig in i handelsboden intill kyrkan. Det fanns ganska många människor, mest pigor från storbondegårdarna, som köpte salt och socker och kryddor på gårdens konto. Och så Linke Fredrik från fattigstugan som påstod sig ha hittat en tvååring utanför kyrkan och ville köpa snus. Handlaren i sin gråa rock erbjöd henne att gå före. Det andra kunde vänta, tyckte han. Och vad gällde jordnet kunde man inte veta hur han fått tag på pengen. Han kunde ha stulit den ur kollekten. Taxan tog beda emot erbjudandet om förtur och köpte en burk linimento för 5 öre. Danska kungens bröstkarameller för en del av en 12-skilling. Har du fått bröstsoten i Norrgårdens, borde handlaren. Lite hosta bara, svarade beda. Men det kan nog vara riktigt att han, Fredrik, har hittat tvååringen. Jag kan ha tappat den innan jag gick in i kyrkan med båtsmans kvarlåtenskap. Alla samlades kring nyheten och hade många frågor att ställa. Och beda berättade bredvilligt om både kvarlåtenskapen att kyrkoherden och klockaren delade på ansvaret för flickan. Om sedlarna sa hon ingenting. Hon nämnde sitt besök på banken och att hon nu skulle tillbaka till kyrkan med sparbanksboken. Var kan han ha fått så mycket pengar ifrån, båtsman? Hur mycket var det, sa i mor. Som tur hon har gräbban, tur som en tokig. Det stämmer ju, hon lär vara en dumbe som inte kan läsa. Hon kan visst läsa. Hon läser som en präst, sa handlarns dotter. Jag går i samma klass som henne. Hon behöver bara komma till skolan en dag i veckan för att kan både läsningen och katekesen. Vad ska hon gå i skolan alls för då? Hon är inte så bra på välskrivning, se. Måste jag ge 2-öringen tillbaka? Det var Fredrik som återvände till sina väsentligheter. Nej, sa beda. Ge henne en strut med snus, jonet. Det räcker väl med det som redan finns på sparbanksboken. Stolt knöt hon chaletten hårdare under hakan och tågade ut ur affären. Det var nästan så att hon lyckades räta på den kröka ryggen. Värst var den var stor för god idag då. Kan det vara sonen hennes, Per Lars Johan, som fått soten? Nöjd fortsatte beda mot kyrkan, ovetande om att ryktet spreds över socknen att hennes son låg döende i lungsot. Han lär ju ska vara en hård husbonde. Det är nog illa, annars skulle hon inte ha sett så glad ut. Kyrkoherden var kvar i sakristian, men klockarna var uppe på läktaren och övade på en koral. Han och prästen hade kommit överens om att han skulle undervisa skolbarnen i psalmsång, så att både han och de kunde klara av de lite svårare styckena. Kanton var tveksam. De flesta sjunger inte så värst rent, sa han. Det gör inte deras föräldrar heller, sa prästen och skrattade gott. Han var på prima humör och funderade på vad han skulle köpa för 12-skillingen. Ett ankare öl från Gärdsgivargården kanske. Eller piptobak. Kanske båda. Och en strut karameller till barnen och pigan. Så fick det bli. Sån tur att hustru hans inte var hemma. Han skulle hon ha gnällt över ödslandet av gammal bondesläkt som hon var. Så när Beda kom in i sakristian och ville lämna över sparbanksboken i förvar, skrockade han belåtet och ropade ner klockaren. Beda tyckte att det var skönt att slippa oväsendet. Hon hade fått en utmärkt idé som hon nu ville lägga fram för en annans båda förmyndare. Jo, så jag undrar, harklar hon sig, om det inte vore bra om hon Anna flyttade tillbaka till torpet med kon och suggan. Det står där oanvänt och en vill ju inte att horvan ska växa igen. En vet ju inte vem som äger vad och det blir minst bråk så. Hon tittade vädjande på de båda förmyndarna som utbytte blickar. Jaså, jaha, kärringen hade uträkningar. Det kunde man tro. Ingen gav ifrån sig hemliga pengar frivilligt. Om jag flyttade med henne så kunde jag hjälpa till med hushåll och tocket. Och Johan slapp dras med mig på undantaget. Rösten dog ut. Det blev tyst en lång stund. De båda männen såg på varandra. Det var onekligen frestade av förslaget, men var det inte vanskligt? Det var alldeles tydligt att Beda ville släppa ifrån förmyndarskapet från sonen. Likaså skulle Johan Larsson säkert bli rasande över att modern gått bakom ryggen på honom och berövat honom rätten till djuren, pengarna och andra ägodelar. Och var det inte ovist att lyssna på förslag från en undantagsgumma? Detta krävde övervägande. Mor Beda kan sätta sig i kyrkan en stund för enskild andakt, så kommer jag ut sedan för skriftemål. Prästen var sträng i tonen, men så stod Beda stängt dörren efter sig, log han mot kantorn. Hon är inte dum, dig kärringen, sa han. Nej, den är inte tappad bakom en vagn, instämde kantorn. Det var nog mera pengar i pungen, trodde han. Möjligt, sa prästen kort. Det kan inte röra sig om mycket i så fall. Kanske en 12-skilling, log han på klockaren. Men faktiskt är det inte ett så dumt förslag. Johan slipper undantaget och försörjningen av flickan som kompensation för de osäkra fordringarna på grisen och kon. Han måste, om utfallet blir till flickans nackdel, ändå dela med de andra rotebönderna. Ja, man blir av med arbetskraften, sa kantorn. Grebban lär ska vara en redig arbetsmänniska. Hon sköter torpet själv när mor hennes var sjuk för jämnan. Hon bedar rask för sina år. Vad kan hon vara, över 50 i alla fall? Kan hon närma sig 60, trodde prästen. Men Johans far, Lars Persson, var nog en snäll människa. Hon har hållit sig bra, lite förverkbara. Ja, och en sak till. Kanton var ivrig. Nu när vi är förmyndare för grebban så slipper vi ansvaret för henne om Beda är med. Det kan dröja år tills det blir avgjort på tinget. Och det är hon Anna gäftas vuxen och Beda hon kan inte leva i evighet hon heller. Då säger vi så. Och beloppet på sparbanksboken behöver inte röras. Det behöver ingen veta något om. Det vet nog alla redan. Men om några år är det glömt och till dess behöver inte röras av prästen och tog på sig prästkappan för att gå ut i kyrkan och ta emot Bedas skriftemål. Kantorna lade örat mot dörren men den var gjord av stadiga ekplankor. Han gick miste om att höra berättelsen om en Anna spilt ut mjölken, fått stryk med spiskroken och satt sig upp åt Johan Larsson när han åberopade sitt husbondeskap. Han hade därför gett sig på morsin och förebrådde honom hans ogudaktiga språk. Men flickan hade gått emellan och det hade inte så burit sig bättre än att hon slagit sönder en kruka som tillhört hennes mor. Beda hade lyckats förmå honom till att hon skulle gå till prästen för att få situationen utredd. Bland annat satt inlåst i undantagsstugan. Om hon ändå inte hade blivit utsläppt förstås, men det trodde inte Beda. Självklart förmanade prästen henne för att hon satt sig upp på sin son, som var husets herre, för att hon undanhållit honom vetskap om skinnpungen och dess innehåll. Men med tanke på rätt, hon sedan förfaret som vänt sig till sin själasörjare i sin samvetsnöd, var en viss om att Gud hade förlåtit henne. När det klockaren och han själv funnit det rådligt att lyssna till hennes förslag, låta henne och Nanna bo i torpet i avvaktan på indelningsverkets och tingsrättens beslut. Och under denna tid kunde de nyttja korn och grisen jämte vad torpet mera gav för sin försörjning. Detta givetvis på villkor att varken Beda eller Nanna någonsin skulle ligga socknen till last. Evert Rånocks kvarlåtenskap skulle självfallet tillfalla Nanna under uppsikt av hennes förmyndare, givetvis. Vid det laget hade kantors nyfikenhet blivit honom övermäktig. Han hade kommit in i kyrkan lagom för att höra prästens beslut. Han avbröt Bedas tacksägelser och försäkringar med att föreslå att kyrkoherden och han själv skulle följa med Beda till Norrgården för att meddela Johan beslutet. Samt att de båda kvinnorna nu stod under pastorns och hans husbondeskap. Prästen slog ifrån sig. Han hade redan nu försummat förberedelserna för predikan. Han uppskattade idén och ansåg att kanton egenskap av medlem i fattigvårdsstyrelsen gott kunde framföra deras gemensamma beslut. Mycket belåten tog kanton Beda med sig. Han tog en omväg för att hämta häst och kärra. Han tänkte sig att hjälpa till med flytten av tillhörigheter till torpet. Då fick han också tillfälle att förhöra den gamla om hur mycket hon stuckit undan av innehållet i skinnpungen. Det led mot middagstid. Solen lyste över barmarken denna göjemånad och vinden ven isande kall över de våta markerna. Johan Larsson och drängen körde ut gödsel. Det var bäst att passa på. Även denna vinter skulle troligen fåken sätta in med full kraft innan mars var förunnen. Johans värsta vrede hade lagt sig. Där var så pass mycket tjäle i marken på leråkrarna att det varit möjligt att köra med den lätta russen, och han hade mycket gödsel att hämta från stacken bredvid lagorn. Korn och suggan för båtsmanstorpet hade givit ett gott tillskott, och som det nu var kunde han övergödsla sörjandet. Det kunde bli en bra potatisskörd, eller man skulle växla till råg på marken till våren. Det borde han förstås ha sått i höstas, men vårråg gick också bra. Där det spridit sig som en nymodighet att det var bra att växla. Det var sällan frosten kom förrän i september. Det svängde in med flakvagnen på gården lagom till middagstid. Johan överlät till drängen att vattna och ställa av den lilla märren. Själv blaskade han av händerna i hästhorn och sparkade av sig träskorna i farstun. Det såg lite slitna ut. Han skulle ta av en av alarna vid bäcken och tillverka nya. Synd att det inte fanns någon undantagsgubbe på gården som han kunde sätta till tillverkningen. Men far dog alldeles för tidigt. Det var ovanligt att kärringen överlevde sin gubbe. Fast det förstås, hade far levt, så hade han nog släppt ifrån sig husbondeskapet till Johan. Han var ju inte så ålderstigen, bara ett par och 50, när han trillade ner från taket på fähuset och bröt nacken. Det kunde gott ha väntat på att lägga om halmen ett år eller två. Det luktade stekt salt sill i köket. Det skulle allt smaka. Men att ösa matfett på att steka sillen så här till vardags, det var då onödigt egentligen. Hade något särskilt att fira idag med söndagsmat, frågade han hustrun och daskade henne i baken. Nej, jag tänkte bara. Jag hade lite ister från stekfläsket igår i pannan. Och så är vi en mindre maten idag. Kanske två. Mor Beda har inte kommit hem än. Det var fasligt vilken tid det ska ta att uträtta ett enkelt ärende. Johan mulnade. Är gräbban ordentligt inlåst? Ja, jag var där och kände på dörren. Den var låst och morbedran hade tagit nyckeln med sig, men satt inte i dörren. Det var förskräckligt vad hon gnällde och gnall där inne. Han har väl inte slagit henne sönder och samman? Inte då. Hon blir väl lite sned i ryggen kanske, men fullt arbetsför ska vi tro. Vi kan nog släppa ut natt till kvällsmjölkningen, det kan vara lagom. Barnen kröp fram under köksbordet där det gömt sig när Johan kom in. Det satt då alla och mumsade av den goda maten. Hade hon inte lök till löksås när vi ändå kostade på, undrade Johan. Jag har bara tre kvar. Jag får sätta mer i täppan till våren. Synd att man inte kan göra som med potäterna, sätta halva lökar. En får tänka på utsädet, husbon. Ja, det var ju rätt tänkt för en gångs skull, berömde Johan och slickade av kniven. Pigan slamlade iväg med fatet och tallrikarna till diskbaljan där kökskärlen stod i blöt. Glöm inte att ge grisarna diskvatten till hon och blanda bara i en näve gröpe, förmanade han och lystrade till. En häst gnäggade och det hördes vagnshjul ute på gården. Fortsättning i nästa nummer. TV-stunden 30 juli till 5 augusti. SVT 1 torsdag 30 juli. Klockan 6 uppdrag granskning sommar 7 morgonstudion. 10 sommargympa, 10.20 frågar doktorn. 11.20 den stora kyrkflytten, 11.35 allsång på Skansen. 12.35 hårt väder, 13.35 det ligger i blodet. 15.10 matadorerna, dynastin Maersk. Seniorsurfarna, 16.40 den stora keramikkampen. 17.30 Oslo 1985, 18 rapport, 18.50 lokala nyheter. 18.19 sportnytt, 18.25 världens sämsta indier. 19 antikmagasinet, 19.30 rapport. 19.55 lokala nyheter, 20 hur fan hamnade vi här? 20.30 hjälp, vi har köpt ett franskt ruckel, 21 Arvinge okänd, Danmark. 22 lokala nyheter, 22.05 tillbaka till Vilda Västern. 22.50 rapport, 22.55 uppdrag granskning sommar, 23.55 svärtan. Fredag 31 juli. Klockan 6 allsångsscenen är din, 7 morgonstudion. 10 sommargympa med Sofia. 10.20 den stora keramikkampen, 11.10 anslagstavlan. 11.15 världens sämsta indier. 11.45 hjälp, vi har köpt ett franskt ruckel. 12.15 hur fan hamnade vi här? 12.45 på resa med Bachstad i Afrika. 13.20 skilsmässobarn, 13.50 antikmagasinet. 14.20 Arvinge okänt, 15.20 varg. 16.50 vilda kockar, 17.20 där ingen skulle tro att någon kunde bo. 18 rapport, 18.50 lokala nyheter, 18.19 sportnytt. 18.25 korta tv-historier, 18.30 allsång på Skansen, 19.30 rapport, 19.55 lokala nyheter. Klockan 20 Moreus med mera, 21 morden i midsommar. 22.30 rapport, 22.35 de tre musketörerna. Lördag 1 augusti, klockan 6, hur fan hamnade vi här? 6.30 hjälp, vi har köpt ett franskt ruckel. Nu klockan 7 där ingen skulle tro att de kunde bo. 7.40 världens sämsta indier. 8.10 hårt väder, 9.10 allsång på Skansen. 10.10 den stora keramikkampen, 11 frågar doktorn, 12 skilsmässobarn. 12.30 antikmagasinet, 13 vilda kockar. 13.30 där ingen skulle tro att någon kunde bo. 13.45 att angöra en brygga, 15.25 där ingen skulle tro att någon kunde bo. 16.05 Klaksons farm, 16.50 Moreus med mera, 17.50 Helmålsringning, 17.55 sportnytt. 18 rapport, 18.15 barnmorskan i Isten, 19.15 Mickels båt, 19.30 rapport, 19.45 sportnytt. 20 Toy Story 3, 21.40 Förrädaren. 22.30 rapport, 22.35 Tjejen som visste för mycket. Söndag 2 augusti klockan 6 frågar doktorn 7 allsång på Skansen. Klockan 8 allsångscener din 9 vilda kockar 9:30 hur fan hamnade vi här? Klockan 10 på resa med Backstad i Afrika 10:35 svenska tv-historier. 10:50 seniorsurfarna 11:20 det sitter i väggarna. 12:20 hjälp, jag köpt ett franskt ruckel. 12:50 engelska antikrundan. 13:50 Tumba, en släktsaga. 14:50 fotboll, damallsvenskan, 17 hårs historier. 17:50 när ingen skulle tro att någon kunde bo. 17:55 sportnytt. 18 rapport, 18:10 lokala nyheter. 18:15 på resa med Backstad i Afrika. 18:55 hårs historier. 19 Sportspegel, 19:30 rapport. 19:55 lokala nyheter. 20 hotell romantik, 21 skilsmässobarn. 21:30 kriminalarkivet, 21:50 seriemördarens samling. 22:50 rapport, 22:55 förrädaren. 23:45 tillbaka till Vilda Västern. Måndag 3 augusti. Klockan 6 hotell romantik, 7 morgonstudion. 10 hemmagympa med Sofia, 10:20 sportspegeln. 10:50 på resa med Backstad i Afrika. 11:30 världens sämsta indier, 12 skilsmässobarn. 12:30 svenska designklassiker, 12:35 hotell romantik. 13:35 The Carrer, 15 engelska antikrundan. 16 Moreus med mera, 17 Tumba, en släktsaga. 18 rapport, 18:15 lokala nyheter, 18:19 sportnytt. 18:25 skördetid på Strömsö. 19:25 svenska designklassiker, 19:30 rapport. 19:55 lokala nyheter, 20 seniorsurfarna. 20:30 kulturtanter på resa. 21 svärtan, 21:45 världens historia. 21:50 lokala nyheter, 21:55 rapport. 22 fotbollsstudion, 22:45 morden i Pembroke. 23:40 studie i brott. Tisdag 4 augusti. Klockan 6 frågar doktorn, 7 morgonstudion. 10 hemmagympa med Sofia, 10:20 allsång på Skansen. 11:20 hårt väder, 12:20 världens sämsta indier. 12:50 Malis Indien, 13 där ingen skulle tro att någon kunde bo. 13:50 general von Döbeln, 14:35 hotell romantik. Klockan 15:35 skördetid på Strömsö, 16:35 barnmorskan i East End, 17:35 drömmen om ett småbruk, 18 rapport, 18:15 lokala nyheter, 18:19 sportnytt. 18:25 Clarksons farm, 19:20 Malis Indien. 19:30 rapport, 19:55 lokala nyheter. 20 allsång på Skansen, 21 kommissarie Ellis. 22:35 rapport, 22:40 den blomstertid du kommer. 00:50 svärtan. Onsdag 5 augusti. 6 Tumba, en släktsaga, 7 morgonstudion. 10 hemmagympa med Sofia, 10:20 skördetid på Strömsö. 11:20 där ingen skulle tro att någon kunde bo. 12 Tumba, en släktsaga, 13 antikmagasinet. 13:30 allsång på Skansen, 14:30 på resa med Backstad i Afrika. 15:10 drömmen om ett småbruk. Klockan 15:35 frågar doktorn, 16:35 blir stora keramikkampen. 17:20 Oslo 1985, 18 rapport. 18:15 lokala nyheter, 18:19 sportnytt, 18:25 Marie Göransson. 19:25 svenska designklassiker, 19:30 rapport. 19:55 lokala nyheter, 20 uppdrag granskning. 21 engelska antikrunda, 22 lokala nyheter. 22:05 vart är vi på väg? 22:25 snacka om språk. 22:55 kriminalarkivet, flickmorden, 23:15 rapport. 23:20 kommissarie Ellis. SVT 2 torsdag 30 juli. 15:40 familjen Adampour, 16 var är Odin. 16:40 pilsnerraggarna, 17 syskon på semester. 1730 Nyhetstäckar, 1740 Otiset, 1750 Oddasat, 1755 Korta TV-historier, 18 Min pappa är en clown, 19 Släpper inte taget, 1915 Hundskolan, 20 Spårlöst försvunna, 2040 Kriminalarkivet, 21 Aktuellt, 21 och 25 Sportnytt, 2040 Lätt att hata, 2220 Sjukhuset med livet i händerna, 22.55 Den svarta svanen, 23.50 Ken Burns. Fredag 31 juli 15.20 när jazzlegenderna kom till Sverige. 15.45 Matadorerna, 16.45 Hundskolan, 17.30 Nyhetstecken, 17.40 Otiset, 17.50 Oddasat, 17.55 OS överlevnad, 18 Norges tuffaste, 18.50 Kronprinsessan Victorias fond, 19 Dunkla naturen, 19.30 Tvångstango, 20 Farmors leriga händer, en film om Lisa Larsson. 21 Aktuellt, 21.25 Sportnytt, 21.40 Marianne Faithfull, 23.20 Armand. Lördag 1 augusti, 10 så byggde Sverige, 11 balansakten, 11.30 Norges tuffaste, 12.20 Spårlöst försvunnen, 13 Pirstaraggarna, 13.20 Syskon på semester, 13.50 Van Life, 14.10 Familjen Adampour, 14.30 Den dunkla naturen, 15 Vetenskapens värld, 16 Rapport, 16.05 Släpper inte taget, 16.20 Tvångstango, 16.50 Världens historia, 17.40 När jazzlegenderna kom till Sverige, 18.10 Montreux jazzfestival, 19 Engelska antikrundan, 20 Melodi Gardot live på Olympia, 21.45 Jazz, 21.05 Pissa i motvind. Söndag 2 augusti, 9.10 Montreux jazzfestival, 10 gudstjänst, 10.30 Melodi Gardot live på Olympia, 12.15 Jazz Susanna Wallumröd och Baudelaire, 13.35 Elvar, 13.55 Svenska designklassiker, 14 Farmors leriga händer, 15 Engelska antikrundan, 16 Rapport, 16.05 Min pappa är en clown, 17.05 Naturens konstutställning, 18 Jakten på jättetonfisken, 18.40 Pilsnerraggarna, 19 Världens natur kingdom, 19.50 Äventyr på sommarfjället, 20 så byggde Sverige, 21 Rapport, 21.15 Den svarta svanen, 22.05 Flatan, 22.20 Finlandsfärjornas försvunna passagerare, 22.50 Var är orden, 23.30 Gudstjänst, Midnatt sjukhuset. Måndag 3 augusti 13.35 Gudstjänst, 14.05 Hundskolan, 14.50 Spårlös försvunnen, 15.30 Den dunkla naturen, 16 Så jävla easy going, 17.30 Nyhetstecken, 17.40 Otiset, 17.50 Oddasat, 17.55 Spännande yrken, 18 Resan längs älven, Vindelälven, 19 Van Life, 19.20 Syskon på semester, 19.50 Res med Johan, 20 Vetenskapens värld, träd kan rädda klimatet, 21 Aktuellt, 21.25 Sportnytt, 21.40 Slutstation Sverige, 22.05 I era händer, 22.15 Familjen Adampour, 22.35 Kriminalarkivet, 22.55 Sjukhuset, 23.30 Finlandsfärjorna. Tisdag 4 augusti, 14.30 Familjen Adampour, 14.50 Resan längs älven, Vindelälven, 15.50 Jakten på jättetonfisken, 16.30 Så byggde Sverige, 17.30 Nyhetstecken, 17.40 Otiset, 17.50 Oddasat, 17.55 Anslagstavlan, 18 Vetenskapens värld, 19 Var är Odin, 19.40 Pilsnerraggarna, 20 Världens historia, Twitter, 21 Aktuellt, 21.25 Sportnytt, 21.40 Ken Burns, Den amerikanska revolutionen, 22.35 Dox, Den danska familjehemligheten. Onsdag 5 augusti, 14.50 Balansakten, 15.20 Van Life, 15.40 Norges tuffaste. 16.30 Engelska antikrundan, 17.30 Nyhetstecken. 17.40 Oteset, 17.50 Ordasat. 17.55 OS överlevnad, Elon, USA. 18 Världens historia, Twitter. 19 Balansakten, 1913 när jazzlegenderna kom till Sverige. 20 Världens natur, Kingdom, 2050 Äventyr på sommarfjället. 21 Aktuellt, 21.25 Sportnytt. 21.40 Carmen Curler, 22.35 Sjukhuset med livet i händerna. 23.10 Slutstation Sverige, 23.35 Marianne Faithfull, Broken English. TV4 torsdag 30 juli. 5.10 Vad blir det för mat? 5.40 En plats i solen. 6.35 Kökets middag, 6.45 Nyhetsmorgon. 10.05 Grand Design Sverige, 11.05 Marco och Irma. Klockan 12.05 En plats i solen, 14 Sveriges mästerkock. 15 Mandelmanns gård, 16 Sommar med Ernst. 17 Grand Designs Sverige. 18 Tillsammans med Strömstedt, 19 TV4-nyheterna. 19.30 19.30:30 Hos mig, 20 Solsidan. 21 Morden i Helsingör, 22 TV4-nyheter och sport. 22.30 The Hunting Party, 23.25 Veroki. 00.20 Oxen, 1.20 En plats i solen. Fredag 31 juli. 5.10 Vad blir det för mat? 5.40 En plats i solen. 6.35 Kökets helgtips, 6.45 Nyhetsmorgon. 10.05 Grand Design Sverige, 11.05 Marco och Irma. 12.05 En plats i solen, 13 En plats i solen. 14 Sveriges mästerkock. 14.56 Sommar med Ernst. 16.50 Grand Design Sverige. 17.50 Äntligen V85, 18 Tillsammans med Strömstedts. 19 Nyheterna, 19.30 Påskomiljonären. 20 Bäst i test, 21.30 Jägarna 2. 22 TV4 Nyheter och sport, 22.15 Jägarna 2. 00.30 Änglagård andra sommaren, 3.30 Morden i Marlow. Lördag 1 augusti 5 Återskaparna England. 6 En plats i solen, 7.58 Nyhetsmorgon. 12 Sveriges mästerkock VIP, 13 Gillar läget. 14 Bäst i test, 15.30 Påskomiljonären. 16 Så mycket bättre, 18 V85 direkt. 19 TV4-nyheterna. 19.30 Påskomiljonären, 20 Byttebyt, 21.30 Änglagård. 22 Nyheter, 22.15 Änglagård, 00.20 Den tredje vågen. Söndag 2 augusti klockan 5 med plats i solen, 7.58 Nyhetsmorgon, 12 Byttebytt. 13.30 Påskomiljonären, 14 Hudson & Rex. 15 Sommar med Ernst, 16 Så mycket bättre. 18 Dag och natt, 19 Nyheter och väder. 19.30 Bingolott och sommarfest. 21 Bäck, 22 Nyheter och väder, 22.15 Bäck. 23.10 Morden i Helsingör. 00.05 GVs mord, taximordet. Måndag 3 augusti, 5.10 Vad blir det för mat? 5.40 En plats i solen, 6.35 Kökets middag. 6.45 Nyhetsmorgon, 10.05 Grand Design Sverige. 11.05 Mark och Irma, 12.05 Med plats i solen. 14 Sveriges mästerkock, 15 Sveriges mästerkock. 16 Sommar med Ernst, 17 Grand Design Sverige. 18 Tillsammans med Strömstedts. 19 Nyheter, 19.30 19.30:30 Hos mig. 20 Dag och natt, 21 Jocke och Jonna. 22 Nyheter och sport, 22.30 The Rich. 23.30 Veroki. 2.20 The Hunting Party, 3.15 Oxen. Tisdag 4 augusti. 5.10 Vad blir det för mat? 5.40 En plats i solen. 6.35 Kökets middag, 6.45 Nyhetsmorgon. 10.05 Grand Design Sverige, 11.05 Marco och Irma. 12.05 En plats i solen, 14 Sveriges mästerkock. 16 Sommar med Ernst, 17 Grand Design Sverige. 18 tillsammans med Strömstedts. 19 nyheterna, 19.30 halv 8 hos mig. 20 Renés brygga, 21 morden i Marlo. 22 nyheter och sport. 22.30 The Rich, 23.30 Veroki. 00.25 Brilliant Minds. Onsdag 5 augusti, 5.10 vad blir det för mat? 5.40 en plats i solen, 6.35 kökets middag. 6.45 nyhetsmorgon, 10.05 Grand Design Sverige. 11.05 Mark och Irma. 12.05 en plats i solen, 14 Sveriges mästerkock. 16 sommar med Ernst, 17 Grand Design Sverige. 18 tillsammans med Strömstedts. Klockan 19 nyheterna, 19.30 halv 8 hos mig. 20 Sveriges mästerkock, 21 i stöden skiljer oss. 22 nyheter och sport, 22.30 The Rich, 23.30 The Rookie. 00.25 Brilliant Minds, 1.20 The Au Pair, 2.20 The Rich. Kunskapskanalen torsdag 30 juli 17.45 att bli orangutang. 18.35 Australiens sötaste rovdjur. 19.25 ett enklare liv 2010 världens historia. 21 antikens riken 21.50 kungliga skandaler 22.35 djurvärldens vinnare 23.25 mellankrigstidens drömmar. Fredag 31 juli 16.50 så byggdes Sverige 17.50 resfeber. 18.40 på resa med Baxta, 19.10 att bli orangutang. 20 fråga Lund, 21 naturens största talanger. 21.50 låna Australien, 22.35 det hände här. 23.35 Australiens sötaste rovdjur. Lördag 1 augusti. 16.10 Alona Australien, 16.55 naturens största talanger. 17.45 på resa i Medelhavet, 18.30 så byggdes Sverige. 19.30 resfeber, 2020 Italien med Stanley Tucci. 21 Nilen, flodernas flod. 21.50 antikens riken. 22.40 fråga Lund, 23.40 historien om Sverige, 00.40 historiskt eftersnack. Söndag 2 augusti 15.40 att bli orangutang. 16.30 Italien med Stanley Tucci. 17.10 Trans Memoria. 18.20 Fråga Lund, 19.20 ett enklare liv. 20.05 Världens natur, 21 kungliga skandaler. 21.45 på resa i Medelhavet. 22.30 mellankrigstidens drömmar. 23.25 Australiens sötaste rovdjur. Måndag 3 augusti. 17.35 Fråga Lund, 18.35 Världens natur, 19.25 på resa i Medelhavet, 20.10 Djurens bostäder. 21 Historien om Sverige och 22 Historiskt eftersnack, 22.30 Kungliga skandaler, 23.15 Antikens riken. Tisdag 4 augusti 17.10 på resa med Baxta, Japan, 17.45 Kungliga skandaler, 18.30 Naturens största talanger. 19.20 antikens riken, 20.10 världens natur kingdom, 21 på resa i Medelhavet, 21.40 mellankrigstidens drömmar, 22.35 ett enklare liv, 23.20 alone Australien. Onsdag 5 augusti 17.30 så byggdes Sverige, 18.30 blir orangutang, 19.20 Nilen, flodernas flod, 20.10 jakten på jordens resurser, 21 Italien med Stanley Tucci. 21.40 den svarta svanen, 22.25 världens natur, 23.20 naturens största talanger, 00.10 historien om Sverige, 1.10 historiskt eftersnack. Rätt svar i pristävlingen vecka 27, naturfrågan. Och svaret är nypon eller nyponros. Vinnare i pristävlingen vecka 27, första pris Ingvor L. Lilla Edet, andra till sjätte pris Mona L. Simrishamn, Birgit J. Oskarshamn, Nomi E. Rönnäng, Hulla J. Söderköping, Stig K. Mölltorp och prisen är trisslotter. Personligt. Gladlynt kvinna söker dig stilig och trevlig man. Vi har hyfsat ton och lever sunt, ålder runt 80. Svar till musik ska byggas utav glädje 049. Positiv före detta lantbrukare 80 plus söker kvinnlig vän. Gärna från Jönköpings eller Kronobergs län. Svar till vår tid är nu 050. Äldre man söker kvinnlig vän och kompis. Livsglädje 051. Känner ni er ensam och söker sällskap, då kan ni höra av er till en äldre man. Svar till Östgötten 052. Jag är född 49, är enkling och söker kvinna. Gillar skog och natur och bor på gård. Svar till 4905-053. Marknaden säljes. Albert Engström samlade verk i vacker halvfransk upplaga samt Dan Andersson, Bellman med flera. 072-061-6002. Köpes. Barografpatroner epoka. 070-330-0591. Husqvarna motorcykel modell 32 Sport 1957 önskar köpa. 070-629-6077. Armbandsur i stål eller guld önskas köpa, även märkesur. 073-666-9932. Med ett leende. Lillan har varit olydig och ådömes här för en stunds arrest i sin garderob. Efter en stund tittar mamma in i garderoben. Nå, vad har du för det här inne, min vän? Lillan ger sin mamma en trumpen blick och svarar. Jag har spottat på din klänning och jag har spottat på din hatt och jag har spottat på ditt paraply och nu väntar jag baja på mig att spott så ska jag spotta på dina botiner också. Lille Per står och ser på när hans bror kommer till världen. När barnmorskan klappar en nyfödd i baken för att få igång andningen mumlar han. Han borde väl begripa det skulle bli smörj när han gömde sig på det där stället. Under en biologilektion ställde läraren sig på händerna och frågade sedan varför han blev röd i ansiktet. Därför att det rinner ner en massa blod i huvudet, svarade en elev. Riktigt. Men varför blir jag inte röd om fötterna när jag står upp? Det är inte lika mycket tomrum i magisterns fötter som i huvudet. Ung Karen Pettersson hyr ett rum av en gammal dam. Hon överraskar en dam med att bjuda på kaffe. Samtalet går trögt och damen går fram till fönstret och säger: det ser ut som regn. Ja, men smakar allt lite kaffe ändå. Har du bilden på Cassius? Grattis! Ett samlarkort som publicerades av Hemmets Journal 1960 har under senare år seglat upp som ett investeringsobjekt. Det är kortet med den unge Cassius Clay som har vållat uppståndelse bland amerikanska samlare. Hemmets Journal gav under år 1960-61 ut en serie samlarkort med idrottare. Sportens stjärnor i färg som följde med som bilaga i tidningen. Första kortet fanns i nummer 37 1960. Det gavs ut 21 kort, numrerade från 1 till 20, samt ett kort utan nummer. På varje kort finns 4 bilder med baksidestexter. Korten kunde man samla i en särskild pärm. Redan 2017 uppmärksammades det i en artikel just Hemmets Journal att något ovanligt var i görningen. Artikeln hade rubriken "Samlarkort från Hemmets Journal säljs för nästan 10 miljoner kronor." När man läser artikeln kan man se att något kort inte har sålts för denna summa, utan det är istället det pris som ägaren, en amerikan i New York, begär på auktionssajten eBay. Samlaren Bob Lapidus begärde $1 miljon och såvitt jag kan finna har han inte lyckats sälja kortet till detta pris. Även om kortet ännu inte är värt $1 miljon kan det ändå vara värt en del pengar. Hemmets Journals chefredaktör råder sina läsare att leta igenom gamla kartonger i källaren i hopp om att det kunde finnas en förmögenhet där. Några miljoner kommer man förmodligen inte att hitta, men några kronor kan det säkert bli om man har tur med sitt letande. Det kort som Lapidus har haft i sin ägo har fått en mycket hög gradering av den amerikanska certifieringstjänsten PSA, som ägnar sig åt att gradera bland annat samlarkort. I USA har det länge varit populärt att samla kort med baseballspelare. Det dyker ibland upp samlarkort som har graderats och förseglats i plast av PSA. En hög gradering är i detta fall helt avgörande för värdet i pengar. Anledningen till intresset för just detta svenska kort är att det har bedömts vara Cassius Clays rookie card, det vill säga det första utgivna samlarkort med Cassius Clay. Det finns delade meningar om detta, men i och med att PSA har accepterat kortet kommer detta att gälla på den amerikanska marknaden där pengarna finns. Andra har försökt hävda Clays rookie card. Istället är det som finns på framsidan av den svenska tidningen Rekord nummer 5-1962. I båda fallen finns alltså svensk anknytning. Värdemässigt kretsar allt kring bilden på Cassius Clay i Hemmets Journals samlarserie. Den finns numrerad som 23 på kort nummer 6. Tillsammans med John Ljunggren, Wilma Rudolf och Harald Nilsson. De övriga bilderna på kortet har alltså ingen större ekonomiskt värde. Det gäller även att lyckas klippa ut bilder på Cassius Clay tillräckligt snyggt för att kunna få en hög gradering. Hela blocket med de fyra bilderna tillsammans kommer förmodligen inte att kunna få en bra gradering då kortet fanns inklistrat i tidningen och måste ha fått åtminstone en liten skada på baksidan då det togs loss. På PSAs hemsida kan man hitta lite om deras gradering som också i sin förenklade form är alltför komplicerat för att försöka återge. Man graderar efter en 10-gradig skala där 10 är helt perfekt skick. Det kan man även läsa att man hittills har graderat ungefär 440 av Hemmets Journals kort. Av dessa har endast ett enda fått kvalitetsgraden 10 och värderas av företaget till $250,000. 14 kort har fått graderingen 9 som värderas till $100,000. PSA har också noterat de priser som har uppnåtts på auktioner. Det perfekta kortet såldes i december 2019 för $49,200. Den senaste siffran för ett kort med gradering 9 är från augusti 2021, då $88,818 betalades. Det högsta belopp som har betalats för ett kort avsåg ett med gradering 9 som såldes på auktion i februari 2021 för $210,000. Det bör understrykas att första steget mot miljonerna är en hög gradering hos PSA. På eBay finns kort i olika kvalitet till salu för höga summor. Men intresset för de lägre kvaliteterna som bjuds ut till höga priser tycks av naturliga skäl vara tämligen ljumt. Detsamma gäller kort som inte har graderats och förseglats. För den som vill investera pengar och tro på en värdeökning av Hemmets Journals samlarkort med Cassius Clay finns också möjlighet att köpa andelar i kort. Amerikanska företag har erbjudit andelar för $10. I ett fall finns 5750 andelar i ett kort med gradering 8 som då skulle ha ett marknadsvärde på $57,500. Företaget uppger att det finns en fungerande marknad för att sälja och köpa andelar i korten som förvaras säkert i bankvalv. De menar till och med att det finns möjlighet att få ut en eventuell värdeökning också innan försäljning av kortet. Men i och med att fler kort har kommit ut på marknaden under senare år finns det risk att värdestegringen låter vänta på sig. Även i det svenska tv-programmet Antikrundan har samlat kortet med Cassius Clay fått en tämligen hög värdering. Trots att skicket inte varit det bästa. På svenska auktioner har ograderade kort sålts för summor från några tusenlappar upp till omkring 60 000 kronor beroende på skick. Så även ett kort som aldrig kommer att få en hög gradering kan ha ett inte försumbart värde för en samlare. Endast tiden kan utvisa om ett samlarkort som fanns i en svensk veckotidning som 1960 kostade mindre än en krona kan stiga till det värden som det spekuleras i. Kåseriet av Anke Larsson. Så, då var krisen över. I alla fall för den här gången. Det har varit några nervösa veckor, det måste medges. Pulsen och blodtrycket har väl svajat ordentligt måste jag säga, för att inte tala om hjärtat. Nära en infarkt skulle jag tro, för så långt som till hjärtstopp vill jag inte sträcka mig. Oron har gnagt i mig. Speciellt eftersom den så viktiga nattsömnen dessutom har eftersatts väsentligt. Utan god sömn, hur ska man då läka? Drygt 5 veckor satt det hela i, även om det avtog betydligt mot slutet. Oron har nästan gjort även mig sjuk. Och nu är det bra igen, men orolig, det var jag. Ja, för det är inte jag som drabbas av detta, bara som så kallad medberoende. Värst var nog alla dessa konstiga läten. Skrik, ibland vagt ihopsatta meningar, mummer, svordomar. Det kunde väcka mig mitt i natten och kasta mig ur sängen, rusade med bankande hjärta in i vardagsrummet. Vad är det? Vad har hänt? Och det satt han. I och för sig med ostkrokar runt sig, någon larvig sjal runt halsen, men fullt frisk om än något högljudd och exalterad. På tv:n flimrade det förbi fotbollsspelarna. Det backar hem för mycket, konstaterar han bara torrt. Jag gick och lade mig igen. Ja, jag var inte engagerad, i alla fall inte mycket, men helt klart medberoende av fotbolls-VM. Det är en bra film jag skulle vilja se ikväll, kunde jag säga, och vifta lite gulligt med ögonfransarna. Glöm det. Mars 21. Studiosnack. Start 20. Så vad gör en fotbollsänka i dessa lägen? Ja, mycket bakat har det i alla fall blivit, det vill jag lova. Lite saftat och syltat. Testat rabarber på olika sätt. Och aldrig har väl trädgården varit så välrensad. Har tillbringat mycket tid där när vädret så har tillåtit. Och efter att blåmejssjukan blivit avblåst i våra trakter kunde jag börja skämma bort de små liven igen. Både med god mat och bad och dricksvatten. Det har lite all inclusive här hos mig, småfåglarna. Frukost, lunch och middag. Och dessutom skurat bad som fylls med nytt fräscht vatten varje dag. Inte illa för mesar och finkar. Och för mig som älskar fåglar, jag har fått en helt ny vän, Tage. Tror han är en talgoxe, kan vara en svartmes. Han är i alla fall kaxig som en talgoxe, helt orädd. Gillar när jag hänger tvätt, då är han med. Och det bästa, han är inte dugg intresserad av fotboll. Slut på taltidningen.